Hallå?
Hallå, ja.
Lyssnar du i appen Sveriges Radio?
Jättebra. Lyssnar du någon annanstans så missar du nämligen resten av veckans poddavsnitt. För de släpps nämligen bara i appen Sveriges Radio.
Jaha, ja.
P3. Sveriges Radio.
Nu har man på riktigt börjat silvertejpa vår utrustning.
Ser du?
Micken som jag har problem med. Ja. Som bara droppar hela tiden. Den är upptejpad.
Nu är det tejp.
Nu är du på tejpnivå.
Nu är du på tejpnivå. Ja. Det är ju en skruv där i.
Det är en skruv där.
Folk som man kan tajta till på något sätt.
Så har det varit. Tekniker har varit på plats, fixat den här. Titt som tätt. Men nu är det någon som då bara dragit fram tejprullen. Mm. Det är så det är här. Hur är det med Babs?
Ja.
Ungefär samma, eller?
Ja.
Den är du på tejpnivå.
Det är silvertejpen framme.
Det är silvertejpen som är framme. Och Linnea Wikblad som är här ännu en dag.
Ja, det var 19 minus i morse.
Var det?
Hos mina föräldrar, jo.
Var det kallare hos dina föräldrar?
Jag sov över hos mamma.
Ute på Saltkråkan?
På Saltkråkan, ja.
Jaha.
Så jag har gått över isarna, vet du.
Tromsö, eller vad heter det?
Storstad i Norge, du.
Jo, kanske det är jag. Ja, just det.
Eller? Är det ett efternamn? Jag vet inte.
Nej, någonting åt det hållet, ja. Är det bara det där Breivik var? Vet inte.
Det var Utöja.
Ja, det var Utöja, ja. Mm. Ja, vi lämnar det och går raskt vidare till P3 Nyheter. Babs, varsågod.
Tack. I Stockholm gick 3 personer genom isen igår när de var ute och promenerade på Riddarfjärden inne i stan. Och det var vid en bruten isränna vid Normala strand som de plurrade. De fick hjälp av privatpersoner att komma upp. Enligt räddningstjänsten har hundratals personer promenerat på Stockholms isar idag trots att polisen tidigare i veckan varnat för att de inte är säkra.
Sa ju det.
Spatsera omkring ute på isen.
Ja, vi ska prata om det faktiskt lite mer sen.
Mm-hmm. Men hur kallt ska det behöva vara för att vi ska känna oss säkra att vara ute på isen?
Jag är ju mot isen.
Du är mot isen?
Jag är mot is.
Mm.
Jag ska inte vara, det kanske inte är I told you so-läge. När någon har kanske gjort illa sig. Men lite I told you so.
Because the räddningstjänst told you so.
Polisen sa ju det.
Yes.
Men när man väl är ute, långt ute, mitt på en sjö, eller mitt ute på isen här i Mälaren, och tittar in mot land, då är det som att det är så här, det här är en vy jag inte ska kunna ha.
Finns ju
en
båt.
Helt ny värdläge.
Men jag har ingen båt.
Att vara ute.
Men det är surrealistiskt.
På vatten och titta in mot där det inte är vatten.
För mig är det en övernaturlig upplevelse.
Jag förstår. Ja. Intressant, jag har aldrig tänkt på det.
Det är som att jag hoppar fallskärm.
Typ. Ja, men det är jävligt häftigt. Vi brukar ibland ta båten runt, alltså inne i stan.
Mm.
Och man bara ligger så och guppar mellan stadshuset och eller Södermälarstrand och är så här.
Den här vyn ska
nu är jag helt själv här.
Ja.
Alltså en gång åkte vi båt från trädgården till The Baser. Slussen. Alltså,
fy fan vad mysigt.
Mitt i natten var så. Vi ska vidare.
Ja, det här är Stockholms romantik.
Ja, jag
på hög nivå.
Alltså, du säger att det låg mellan stadshuset och alltså det är mitt i stan. Stadshuset och Normala strand.
Ja.
Det är mitt i stan.
Ja.
Jag tycker det är märkligt att privatpersoner får bara köra runt där. Det känns konstfel.
Jag vet. Det känns fel när man gör det också. Man är så här, this can't be legal.
Nej, där är väl inte. Är det där?
Ja, det är klart det.
Ja. Får man köra vart som helst med båt?
Jag kan inte vart, jag vet inte. Kanske.
Nej.
Men inne i strömmen, Stockholms ström, klart får du köra.
Ingen.
Om du har båt i stan.
Då får man göra det.
Du får göra det oavsett.
Mm.
Men jag har båt i stan.
Ja, tack då, Babs.
Tack.
Då vet vi vad vi ska prata om lite senare. Då.
Mm.
Gå igenom is.
Se fram emot. Ämne jag brinner för.
Jag med.
P3. Sveriges Radio.
God morgon här i stan i Uppsala. 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 Åker en del personer skidor på isen i Fyresån.
Mm.
Oklart om det är säkrare än att bara gå på isen. Sen så avslutar Sebbe då med Uppsala!
Hallå! Det känns säkrare.
Kul, aldrig sett faktiskt. Trots att jag är
längdskidor liksom på Fyresån.
Born and raised. Ja, nej, aldrig sett det. Jag har ju sett folk göra annat i Fyresån. Så allting finns i Fyresån.
Ja, jag vill inte veta vad som finns i Fyresån.
Nej, alltså är det någon som finns saknad Fyresån?
Ja. Fordon?
Fordon, cyklar, allt möjligt. Ja.
Gamla mordvapen?
Ja, allas mordvapen.
Allas mordvapen.
Ja. Nej, men man såg den. Det var ju liksom som att vädret tilltalade än att gå ut och gå på isen.
Mm.
Det var ju liksom så sol, fint, kallt, jäda jäda.
Var du ute på isen?
Nej, men jag såg ju folk spatsera omkring där.
Mm, bra.
Men och sen så såg jag också någon sån där matleverans komma på skridskor. Kan det stämma?
Sant!
Ja, alltså de gör allt.
De trampfaller allting.
Ja, de levererar ju till skärgården.
Ja, de gör det. Kommer de med båt?
Ja. Alltså, jag visste inte det. Du vet, jag är liksom uppvuxen med att man, alltså, såklart, för så var det också då, men att man liksom, du vet, konkar ut liksom backläsk och så här grillkål och mineralvatten, 8-pack. Alltså, du vet, man liksom bara, du vet, konket med öar. Mm. Det jävla konkande och
det är
skrindor som man ska dra upp från båten och sen upp för ett berg för att komma till huset och så vidare.
Vad är en skrinda?
Alltså någon typ en vagn.
En vagn?
En kärra.
En kärra.
En cykelkärra typ.
Mm-hmm.
Och sen bara ser jag, du vet, hur sen några grannar går ner och ställer sig på bryggan så kommer det så en båt.
I ro, med rosa overall.
Typ. Och bara så här lastar i land grejer. Jag bara, förlåt, hallå, ja? De bara, nej, vi brukar gå ihop och dela på leverans. Avgiften.
Yeså.
Jag bara, pappa, jag bara pekar, du vet.
Ja.
Jag bara, pappa, har du sett?
Ja.
Han bara, ja.
Men alltså, det är alltid...
he would never.
Nej, jag upplever att allting är så dyrt. Alltså, som har med... Det var någon gång som jag var på någon tillställning någonstans ute. Det var väl antagligen Tromsö. Och så hette det... Och så vill man liksom bara, fan, jag vill inte anpassa... Det var någon båt då som gick så, ja, en gång på morgonen och en gång på kvällen, typ. Eller det var väldigt sällan. Jag bara, men... Finns det inte något annat sätt? Men de bara, ah, men det finns ju båttaxi. Men det var ju inte det lättaste heller.
Nej, och kostar ju också 17 miljarder kronor.
Ja, precis. Ja, exakt. Då tänker jag att allting med båt och ute i skärgården är svindyrt.
Det är det.
Då måste ju också leveransavgiften, som i normala fall är på 39 kronor, vara mer ute
det är
i skärgården.
Den. Men nu är det som att jag sitter och liksom, gör någon sorts skärgårdsreklam här. Ja. Det är klart det är dyrare att få det levererat med båt.
Ja.
Men då kan man ju gå ihop.
Ah,
alltså,
jag
sådär.
Förstår.
Det är samma sak med
djur.
Nej, men med grannar.
Ja,
alltså, eller båttaxi är samma sak. Det är också så. Men det där är roligt. Jag
trodde att det skulle vara som taxi. Så. Taxi.
App typ.
Ja, ja precis. Att den, och sen så kommer den inom 0-4 minuter.
Men är du uppvuxen? Kan jag bara få fråga dig nu?
Ja.
Är du uppvuxen med att man liksom gör... För att ja, det går upp för mig mer och mer ju äldre jag blir. Att så här, jaha, det var enkelt för andra.
Mm-hmm.
Typ så här, jag är uppvuxen med att båten, den ska i och upp två gånger om året då.
Mm.
I det här fallet då två båtar. Och då ska de liksom dras upp för en trailer. Och sen ska de upp på en trailer och så ska den köras in till stan och stå på en ställning i form av farfars trädgård.
Med någon pressändning över.
Och sen liksom, samma sak på våren då. Då ska den i igen.
Ja.
Och då ska alla hjälpas åt och då är det en trailer och så ska det backas ner och bla 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 bla. Och då har jag alltid tänkt så här, men det där kommer inte jag palla med.
Nej.
Alltså så här, jag kommer inte kunna ha ett öliv när min farsa har gått bort. Fan, jag kan inte hålla på och backa ner en trailer i Mälaren
Nej.
Två gånger om året.
Snälla, då blir det app.
Nej, men då har jag ju förstått nu att alla andra, de har ju båtarna på varvet på vintern. Det normala. Alltså det vill säga, man kör båten till ett varv och säger, ses i vår.
Ja, lös det här.
Ja, och så lägger de upp den där.
Mm.
Och sen på våren, då kommer man och hämtar den.
Ja, just det.
Nere i vattnet och kör den till sin ö.
Ja. Mind blown.
Tror du min pappa skulle göra det?
Nej.
Nej.
Han har säkert inte vinterdäcken på så däckhotell.
Vad tror du?
Däckhotell.
Förstår du?
Jag tror inte ens folk som är födda innan 1980 kan säga däckhotell.
Nej, alltså däckhotell. Jag tror inte ens, alltså för honom är såna där däckpåsar.
Ska mina ha däck bo på hotell?
Nej.
Ja, men lägg av. Vad fan tror du att vi är liksom prinsen av Saudi?
Ja.
Ska mina däck bo på? Jag bor inte på hotell.
Jag bor inte på hotell.
Jag äter inte ens ute på restaurang.
Ska
mina däck bo på hotell?
Nej.
Ja. Scandic däck då, eller? Nej, tack.
Han kör ju två motorcyklar, alltså på släp,
ja,
till min lada varje vinter.
Vad skulle han annars göra?
Nej, men bara för att han då, istället för att bara ett, sälja dem, två, ställa dem någonstans där han kan nå dem enkelt.
Ja, just det.
Men han får inte ha dem i garaget. Istället då går han och hyr ett släp och kör två stycken gamla 80-talets motorcyklar på släp till Mellansverige.
Ja.
Och kör in dem i en jävla lada och sen åker hem. Allt är bara så krångligt, men man gör det själv.
Ja, man gör det själv.
Man gör det själv och det är det billigaste sättet.
Ja.
Och man anlitar inte folk.
Nej.
P3, Sveriges Radio.
Har du kollat OS eller?
Nej.
Jag tänker att nu är vi liksom så pass långt in i OS att till och med de som är helt OS-ointresserade, de har liksom stött på det ändå.
Ja, nej, jag tror faktiskt... Jo, jag såg några rutor i en butik när det var en tv på.
Ja.
Där stod det några farbröder.
Jaså? Ja. Och jag tänker att det går liksom inte att komma undan. Han hade en hiss med ett par som var så här... Ja, men du såg det, Ebba. Ramlade ju två gånger där. Ja, jag bara, aha, jaså. Ja, det är skidor, eller? Ja, ja precis. Ja. Ja, och så blev de lite irriterade. Jag vet inte, jag liksom visste exakt vad de pratade om.
Nej, nej, jag får det rapporterat till mig både av media och släkt.
Ja.
Ja, guld, nu blev det guld igen. Alltså, du vet så. Mm,
nu är det guld
toppen,
igen.
Säger jag.
Ja.
Kul. Mm. Heja, heja.
Vi har haft Ebba här ju.
Mm.
Finns ju som podd att lyssna på.
Mm.
Men hon ramlade tydligen två gånger i stafetten. Så det blev silver istället för eventuellt då guld.
Mm. The drama.
The drama. Mm. Så Norge ligger rätt där med medaljtoppen.
Hoppla.
Ja, hoppla ja.
Jag önskar jag hade någonting att komma med OS.
Ja, men jag förstår.
Men jag har ju
men jag
inte
är samma.
Det.
Jag försöker bara liksom så här, vad är det som sker i samhället? Vi behöver väl representera det och tillfredsställa det på något sätt.
Du är jätteduktig.
Curling och tjafs.
Asså?
Det har du väl märkt?
Nej.
Har du inte sett det?
Nej,
the
alltså,
finger. The top of the finger.
Jo
det
men förtydliga gärna för mig.
Ja, jag är lite irriterad på kanadensarna. Mm. Hur de uttrycker sig och tjafsar de här. Jag vill också vara där på curlingbanan när det där hände.
Vad var det som hände då?
Han sa fuck off till våran Oscar i Team Edin. I curlingen.
Varför sa han fuck off till våran
Oscar? För att Oscar påpekade fusket som den här kanadensaren gjorde. Att man får inte röra sten. Det här vet hela Sverige, förutom nu.
Alltså nu berättar du för enkom mig.
Bara dig.
Jag, liksom, jag låter alla andra bara behöva genomlida det här för att du ska berätta det för mig.
Ja. Han rörde stenen, graniten, med sitt finger.
Det får man inte
göra efter en linje eller överhuvudtaget. Och sen så påpekade, vet du, och då hade han gjort det några gånger, så påpekade det svenska laget det så här, för domaren och för dem då. Och kanadensaren blev så här jätteirriterad och beskrikig och liksom konfronterig, gå fram och liksom brösta upp sig och säga fuck off och grejer.
Var han konfronterig?
Ja, han var väldigt konfronterig. Du kanske ska få höra på det sen.
Ja.
Hur det lät.
Ja, det vill jag höra. Verkligen bara jag. Mm. Ett rikssänt radioprogram för bara mig.
Varsågod.
P3, Sveriges Radio.
Ska vi lyssna på hur det lät när kanadensarna uttalar sig mot
är det här alltså mitt under
svenska curlingspelare? Ja, precis. Ja, det är mitt under brinnande match. Mm.
You're touching the granite.
I saw Oscar double touch the back of the rockers.
Make sure you watch it.
You can fuck off.
You haven't done it once?
I haven't done it once.
Okay.
I'll
show you a video after the game.
How about you walking around on my peel on the last stand dancing around the house here? How about that? Come on, Oscar, just fuck off.
You want me to show you a video?
I don't give a shit. They were standing here and they didn't call it.
Helt galet. Ja.
Lite sexigt tyvärr.
Men curling.
Lite sexigt tyvärr.
Det är väldigt problematiskt.
Det är lite sexigt tyvärr.
Det är problematiskt att du tycker att det är sexigt med tjafs.
en man
som går fram och muckar bråk.
Säger fuck off.
Ja, det, alltså,
alltså, vi är ju vinnare.
Ja, och alltså, han säger alltså, liksom så här, det har inte hänt, fuck off. Han bara, you want me to show you a video after the game?
Du får säga video.
Ja, men eftersom jag är fortfarande lite av den äldre generationen. Och han...
Do you want me to show you a
video?
Alltså,
när de klipper det här bråket med när det också framgår tydligt att han gör det. Det är så snyggt.
Gåshud.
Ja. Men så att jag är lite förbannad, lite irriterad.
Men
när de och sen så går de liksom efteråt, de här jävla kanadickerna.
Mm.
Dicks, the dicks.
The dicks of can.
Ja, kolla vad de gör. De går och bara... fistar varandra, alltså fistbampar. Ja, precis.
Ja. Men vad blev det för repressalier då? Fick de skit för att de faktiskt touched the granite?
Ja, de fick en muntlig varning och sen så ska det nu vara så att från och med nu så ska det stå domare vid den här linjen som kollar, för det finns inga sådana där videorepriser som domarna får kolla på.
Pinsamt att bara jag har inte gjort det en enda gång. Fuck off, jag har inte gjort det en enda gång.
Nej.
Klipp till.
Ja, och sen så fick man höra typ att han kallas så finger point finger Pete eller någonting i Kanada eller
point finger. Oj, vad trevligt. Det här är en underbar Håkan-låt som inte du begriper, tror jag. Men vi är många som gör det, David. Så låt oss njuta.
Ja, det är inte mycket jag begriper
av den här bangern.
Inte det heller.
Det är måndag morgon. Det är 19 minus på vissa platser i det här jävla landet. Men vi har varann. Vi har Din tid kommer med Håkan. Och vi kommer överleva den här dagen också, tillsammans.
Jag sa att, Kanada vann.
Nej.
Jo.
Och trots avrådan på avrådan, stockholmarna kan inte hålla sig från isen.
Nej.
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 Är det någon som vet om Mälaren frusit, så att säga?
Har den det? Eller har den inte det?
Nej, den har faktiskt gjort det. Och det vet i alla fall hundratals stockholmare som tagit sig ut på isen mellan norr och söder Mälarstrand, a.k.a. Riddarfjärden. Har ni sett hur det har sett ut i helgen?
Folk har spatserat runt där.
Ja, det har sett ut mer eller mindre som ett stort, stort torg bara. Kryllat av folk.
Och sen, alltså, det finns så många sådana videos när folk åker långfärdsskridskor och skriker så här, på väg från ett möte till ett annat. Alltså det är så här, har ni inte sett det?
Nej. Det är så här vi transporterar.
Ja, så här gör jag. Ja. Det är inget konstigt med det här. Nej. Lunchrast, är på lunchmöte. Och så bara... under någon sån enorm bro.
Hur fan vad jag förstår att man hatar oss stockholmare.
Jag såg en man ser sånt. Som rent av var ute och cykla på isen.
Nej.
Med en sån liten större hopvikbar cykel.
Ja, som tracker bike. Okay.
Ja, men och folk har ju varit ute med barnvagnar och hundar och pulkor och sådär. Och detta alltså trots att räddningstjänsten varit ute i alla fall en vecka nu och sagt gå inte ner!
Eller alltså, gå jättetråkig energi där nere. Ja.
Liksom, isen är inte att lita på, den kommer att förråda dig, har de ju varit ute och sagt. Och det var ju åtminstone tre pers som gick genom isen, som det heter. De ramlade i självaste Riddarfjärden igår.
Men hur har det varit möjligt?
Alltså det var ju typ som en reva där det inte var is. Och så gick de väl lite för nära den.
Så gick de där?
Ja.
Fan kan man göra? Alltså, gå ut på is? Jag förstår inte!
Ja, de här personerna, det ska ju gått bra för dem, ska sägas, och de fick ju då hjälp.
Men det har inte varit något problem att gå på isen?
Utan nej, det var problem att gå på vatten,
ja. Men det har det väl alltid varit?
Ja. Får man ändå säga. Det var en snubbe historiskt som har...
Jo, precis, men utöver det har vi väl inte sett.
Har jag inte sett det?
Nej, inte vad jag känner till.
Inte
jag.
Nej, men man måste testa någon gång.
Mm.
De fick ju hjälp upp, så det var ju tur att det var så mycket folk där på isen. Men inte ens journalisterna har ju kunnat hålla sig från isen. Både Aftonbladet och SVT har varit ute och frågat folk. Hur kommer ni se att ni är här? Och vi kan höra vad en kvinna säger till SVT.
Det är för roligt! Det är för härligt! Det är frihet!
Jag.
Det är kul!
För jag vill.
Ja, för att det är liksom en vy jag inte ska kunna se. Ja.
Alltså har ni varit med? Man ser in mot land från ute på vattnet. Från vatten.
Ja,
en helt ny vy.
Ja, som jag inte ska kunna se ifrån.
Ja, men det var då förra veckan när det också var många ute på isen och det var avrådande också. Och då var det också två herrar som sa så här till SVT.
Idag är det relativt säkert att vara ute.
Är man flyktig och rör sig där när man ser att andra rör sig före?
Ja,
Lars Leijonborg,
säkert att vara ute.
Nej, men du, varför, vi härmar inte vanligt
varför
folk.
Varför pratar inte fler så?
Jag vill lyssna igen. Prata så. Är det inte Lars Leijonborg lite grann?
Idag är det relativt säkert att vara ute.
Är man flyktig och rör sig där när man ser att andra rör sig före?
Säkert att vara ute, ja.
Låt som två kavaljerer.
Möjligen.
Mm. Ja, nej, men det är ju många som tänker sig där att det är säkert för att man har sett så många ute. Och så här resonerade en turist också som SVT pratade med.
You can see people with like proper skates and things like that, so I think I just assumed it was safe.
Folk med proper skates var ute.
Det hade jag också tänkt om jag var turist. Och så kommer en reporter och bara, why are you walking on the ice? Because you are.
Det är ju hela räddningstjänsten.
Tänk om du var där mitt mellan Buda och Pest. Och sen så var liksom tusentals människor ute och gick där på isen.
Ja.
Och sen så gick du ut och så kom någon reporter och bara, håller du på?
Vad gör du?
Han bara, jag bara hålla alla de här på mig.
Verkligen.
I thought you started what to say.
Don't you know that the authorities are very strict with not recommending walking on the ice? Okej. Ja. Men varför gör ni det då?
Ja. Nej, det kan ju verkligen inte vara lätt när man ser. Alltså Skandinavien när man är ute liksom och promenixa på vattnet. Och sådär. Sen finns det ju de också som själva känner att de har koll och alltså vana skridskoåkare och så, som har säkerhetsutrustning med sig och åker i grupp och sånt där. Men tydligen så är också isarna i Stockholms innerstad mycket mer opolitliga, enligt Jan Insulander som är projektledare på Issäkerhetsrådet.
Finns det sånt?
Ja.
Issäkerhetsrådet?
Issäkerhetsrådet.
Gästläge!
Vad sa du?
Gästläge! Ja, verkligen gästläge.
Ja, men han säger i alla fall
då
till...
Då bor vi i en välfärd.
Det får man säga.
Ja, han säger till Svenska Dagbladet att båtarna som åker gör att liksom vattnet rör på sig och det fräter tydligen på isen underifrån. Mm-hmm. Så därför är de extra frädiska, de här isarna vi har i Stockholms innerstad.
Som isarna när det blir vår,
som lockarna i ett dyblött hår.
Jag ska ansakna dig.
Uppmaning till stockholmarna, fortsätt gå ut på isen. Naturliga urvalet måste få göra sitt jobb.
Ja, faktiskt.
Vad vinkar de? Att jag ska... Att jag ska runda. Du ser ju här.
P3, Sveriges Radio.
Och under en längre tid så har det pågått blodiga strider mellan Syriens regering och kurdiska styrkor. Nu har konflikten blossat upp igen. Vad är det som händer just nu? Och varför hamnar kurderna återigen i centrum för våldet? På plats i Erbil i Irak har vi utrikesreporter Loreen Ibrahim. God morgon.
God morgon.
God morgon.
Vad är det som händer i Syrien just nu?
Ja, egentligen så har det på något sätt lugnat ner sig lite nu, men under januari så begav sig regeringsstyrkorna, den sittande regeringen i Damaskus genomförde en stor offensiv mot de kurdiskledda SDF-styrkorna i norra och nordöstra Syrien. Man tvingade tillbaka kurderna inåt mot nordöstra delen och de förlorade stora städer och områden. Och nu har de kontroll över de, vad ska man säga, kurddominerade delarna i provinsen Hasake. Och efter de här hårda striderna och hårda påtryckningar från USA så har parterna enats om eldupphör nu och om att kurderna med SDF och i spetsen ska integreras i centralstaten och militären. Och den processen är vi mitt i just nu, men den är väldigt känslig, oklar hur det ska gå till i praktiken. Och många känner sig fortfarande oroade bland kurder om hur det här ska gå till.
Vad, om man liksom går till botten lite grann, vad handlar konflikten om? Alltså hur...
Ja, men det är lite komplicerat så här. Syrien har varit splittrad under inbördeskriget. Det finns ju så många grupper i Syrien, många intressen, många olika liksom, miliser och militärer. Men om vi ska ta och prata om norra Syrien och nordöstra så handlar egentligen den här konflikten om vem som ska styra i norra och nordöstra Syrien. Damaskus vill ha ett enat Syrien efter att Assad-regimen har fallit. De vill ha kontroll över liksom druserna i söder, alaviterna vid kuststäderna, centrala landet, men också de här kurdiska delarna som under inbördeskriget har skaffat sig ett eget självstyre och en organiserad stark militär. De utgjorde nästan 30% av landet. Så nu vill man ha det här enat. Man ser kurderna som separatister. Kurderna ser på regeringen som jihadister och känner att de inte har tillit till den sittande regeringen. För att de går tillbaka och kollar liksom vad som hände förra året med minoritetsgrupperna druserna och alaviterna. Vi såg ju rapporteringar om blodiga strider där jihadistgrupper som regeringen inte har kontroll över utförde attacker på dem. Så kurderna menar, vi kan inte lita på dem, vi vill ha våra rättigheter och säkerheten inom självstyret. Och där har liksom konflikten handlar om vem är det som ska styra. Får kurderna ha ett självstyre? Turkiet som finns i norr vägrar acceptera ett, vad ska man säga, kurdiskt självstyre vid sin gräns. De har varit inne och attackerat och ockuperat flera liksom städer. Och Turkiet har ganska stark inflytande på Damaskus. Så det är stor press på att kurderna ska integreras och det här självstyret då ska, ja, försvinna helt enkelt.
Det har ju rapporterats om IS-fångar som har rymt från fängelser. Är det kurdisk kontrollerade fängelser?
Ja, de här IS-fångarna och lägren, de har ju funnits i de här norra och nordöstra delarna under SDFs kontroll. SDF har ju stöttats av västvärlden och USA, så man har liksom tillfångatagit dem och kurderna fick mycket större makt efter kriget mot IS, för att de spelade den absolut mest centrala rollen i kriget mot IS. Och där fanns det tusentals IS-fångar och medlemmar, familjemedlemmar. Så när det här, när de här intensiva striderna pågick nu i januari, då tappade ju kurderna kontroll över de här lägren. En del flydde, en del fångades tillbaka och fördes tillbaka till lägren, medan andra är fortfarande på fri fot. Och jag menar, i de här områdena finns ju sovande celler sedan tidigare. USA rapporterade nu under helgen att bara under den här senaste månaden har man attackerat över 30 IS-mål i området. Så att jag menar att det finns en stark oro för att IS ska växa sig fram.
Just det.
P3, Sveriges Radio.
Hur påverkas kurder som bor i Syrien av det här, Lorin?
Jag har ju varit i kontakt med många kurder nu sedan konflikten blossades upp, och många är väldigt oroade. De vill inte förlora sitt självstyre och administration. Alltså, jag menar, de kurder, det kanske inte är många som vet om, majoriteten är muslimer, men de är sekulära och de har svårt att förstå hur de ska integreras med en militär som har jihadistisk ideologi. Så kurderna i Syrien, som egentligen har varit förtryckta länge av regimerna, utsatts för diskriminering, många har dött och försvunnit i Assads fängelser, de har liksom under det här inbördeskriget bildat sig det här självstyret och känt att de äntligen hade fått sina rättigheter, skapat sig ett, vad ska man säga, säkerhetszon, och nu befinner de sig i den här situationen utan något stöd från väst eller omvärlden. Det var ju liksom nästan ingen medierapportering, så kurderna var besvikna, frustrerade över att de lämnades i sticket. De kände sig utnyttjade i kriget mot IS, och nu när de blev attackerade så fann de inget stöd, menade många kurder. Så kurder har gjort motstånd mot Assad-regimen. Jag menar, redan innan inbördeskriget 2004 gjordes starka motstånd mot regeringen och så vidare. Så att man har ju strävat efter någon slags självständighet och ett status. Men det är väldigt svårt eftersom man är ju granne med Turkiet, som inte skulle acceptera, vad ska man säga, ett kurdiskt självstyre där. Damaskus, som vill ha ett enat Syrien och tillåter inte splittring av landet. Och kurderna har alltid varit beroende av tillfälliga allianser med väst för att kunna överleva i den regionen, omringade liksom av hot och grupper som man inte kommer överens med. Inte minst IS och jihadistgrupper som har stöttats till exempel av olika stater och olika agendor. Mm.
Men varför är de så sårbara? Det är väl en stor fråga såklart. Vi har ju att jihadistgrupper riktar in sig mot kurder. Varför just kurder?
Nej, men trots att majoriteten som sagt är sunnimuslimer så har vi ju sett hur de utsätts för attacker av jihadister, islamistiska jihadister. Och man riktar sig in då på kurder av ideologiska skäl. Kurder är väldigt sekulära, de har stark militär, de har ett feministiskt projekt där kvinnorna utgör en stark del av militären. Man skiljer på religion och politik, medan jihadisterna ser det här som ett hot, både ideologiskt men också militärt. Och kurderna hade ju en avgörande roll i kriget mot IS, som man ser kurderna som, vad ska man säga, en hämndmotiv. Och att de är oftast allierade med väst är ytterligare ett sånt faktor som jihadisterna inte tycker är så bra. Och sen är de är ju inte, vad ska man säga, om man nu ska gå på etnicitet, kurder är ju en grupp för sig själv, de är inte araber. Och det är ytterligare ett faktor.
Hur allierade känner sig kurderna med väst i och med att man kanske gång på gång känner sig lite svikna av väst? Hur mycket litar man på väst och vad säger omvärlden?
Ja, jag tror att, att det blev väldigt tydligt nu under januari, februari hur ensamma de var i situationen. Frågan är vad de har för alternativ, om de ska lita eller inte lita, de har ingen annan. Och det såg man ju, alltså den kurdiska gatan var ju, jag har aldrig sett något liknande sammanhållning bland kurderna. Här i irakiska Kurdistan i Erbil, det var enorma manifestationer för att kurderna förstod att de är ensamma i det här. Att man kan inte lita på väst alltid. Men när väst sträcker fram armen så tackar inte kurderna nej, för de har ingen annan allierad i området.
Loreen, vi får tacka dig så hemskt mycket. Tiden rinner iväg. Tack för att du tog dig tid.
P3, Sveriges Radio.
Backspegeln, Veronica Maggio här i morgonpasset i P3 denna måndag morgon mitt i februari 2026 är vi inne på redan. Ja jäklar, man känner sig nästan lite stressad när det gäller hur snabbt tiden går.
Ja.
Det var som igår det var millennieskifte. Linnea, I love you. Men vart har du befunnit dig i helgen utan telefon, sociala medier, tidningar, löpsedlar eller ens träffat en enda människa?
Ja.
Med tanke på att du har missat både Ebba Anderssons fall och curlingbråket.
Mm. Nej, jag har varit lite utloggad.
Ja, du har varit det.
Mm.
Ja, det märks.
Jag är lite utbränd.
Jag förstår det.
Och så blir jag shamed på det här viset. I love you men.
I love you men. Är det verkligen ett I love you då?
Det är inte bara att jag är lite utbränd. Jag är också dålig bara på att hålla mig ajour emellanåt.
Jag förstår.
Så är det.
P3, Sveriges Radio.
För en vecka sedan var du faktiskt inte här. Av någon outgrundlig anledning.
Nej, just det.
Du hade andra saker för dig.
Mm.
Och då, det kan ju ske grejer även när du inte är här.
Va?
Ja, och det gjorde du förra veckan.
Okej.
Okay. Du är ju också ett stort fan av... Förlåt, jag har en liten kokosflinga i halsen.
Ja, det blev en sån frukost idag.
Det blev en liten sån.
En boll.
Mm.
En obegripligt god boll. Hur
alltså,
är det möjligt?
Det är
punkt, punkt,
helt
punkt.
Otroligt. Ja, ja. Släpper det. Så då skapades det en ny måndagsrutin.
Mm-hmm.
Du är själv ett stort John Hamm-fan, eller hur? Av det memet.
Vilket menar med det? Gud, jag vet ingenting idag.
Jaha, du har ingen koll alls.
Nej, men vem är jag idag?
Nej, jag är Linnea Wikblad. Men att du inte vet.
Men jag
vet
något. Inget.
Nej, precis.
Jag är Linnea Wikblad utan att veta någonting.
Ja, det är det du är.
Vilket
idag.
John Hamm är med det nu då?
John Hamm, du vet, när det är en man. Vet du vem John Hamm är?
Ja, det vet jag.
Ja, men han står på ett disco. Eller klubb, som ungdomarna säger.
Mm. Diskotek.
Han står på ett diskotek när diskjocken spelar en låt. Och sen så, vet du, så bara står han och heter det bara så... Ja, men han har väl, det ser ut som att jag har inte sett filmen, men det ser ut som att han är i en stressig situation, du vet, så här, världen bara är emot honom och sen så bara råkar han hamna på en klubb och så bara säger så här, han bara tillåter sig själv att släppa allting och bara så här, och bara så här, blundar och så bara benjuta av musiken.
Mm.
Har du inte sett den?
Jag får det skicka till
mig. Ja, kolla på den nu. Den här måste du ha stött på. Det är väl en av de mest virala grejerna som internet har att erbjuda.
Alltså, vem är jag idag?
Nej, jag vet inte.
Typ inte sett.
Har du inte sett den?
Nej, jag tror inte. Möjligt att den har swishat förbi någon gång.
Men du ser den nu?
Ja, jag ser den nu.
Ja.
Ja, det är ett klipp.
Sätt på ljudet.
Det är ett klipp då.
Ja.
Det ser underbart ut.
Ja, det ser ut som att han njuter, eller hur?
Mm. Har jag ljud då? Där, nu ska vi se.
Ja. Ja, till den här då. Och det som han ändå så här upplever där, det tror jag att det är exakt det folk behöver en måndag.
Mm.
Alltså du vet så här, folk kanske är så här, kopplar på en automatisk stress av att en ny vecka börjar. Det är ungar och det är partner som är missnöjda och det är jäda. Och att man bara låter den här spänningen långt upp i magen, liksom, man bara låter den normaliseras.
Jag men behöver exakt det här.
Exakt det här.
Det här exakt
man
det här behöver jag.
Exakt det där som John Hamm är med om på den där. Du vet. Han är ett stressigt liv placerat i ett sammanhang. Han vågar släppa allting och bara vara i nuet.
Exakt det där behöver jag. Jag har för mycket nu. Så det där behöver jag nu.
Och då heter det Hela Sverige blundar med morgonpasset.
Hela Sverige blundar?
Ja, Hela Sverige blundar med morgonpasset.
Men vad är premissen här då? Är det, jag menar, många, folk kanske kör bil.
Ja, och då får det vara så. Då bara blundar vi. Till Hela Sverige blundar. Och sen så andas vi kanske genom näsan. Du vågar stänga ute världen.
Du börjar fundera kanske på, vem är du?
Du rör dig liksom långsamt, fast runt omkring dig så är det liksom hög feststämning. Men du bara, nästan som att du är under vatten.
Tankar som, vem vill du vara? Stäng ut alla måsten, glöm barnen, släpp din partners ton. Placera dig på ett ställe där ingenting kan nå dig. Placera dig mentalt långt upp på ett berg där du bara liksom står över världen. Du ser världen pågå nedanför.
Du behöver inte tänka på det här teamsmötet precis nu.
Inte överhuvudtaget.
Inte en sekund behöver du tänka på det. Du kan bara vara i det här.
Tänk inte på att du har en tid att passa. Tänk inte på vad du ska ha på dig, utan du bara... Du bara är i nuet. Oh shit, jag känner det. Känner du det?
Ja, underbart.
Du känner hur den här knuten av spänning i magen, den släpper.
En sak i taget bara. Var bara här i precis här just nu är vi nu.
Du är ingen sak i taget. Och så bara släpper och så slappnar du av i hela kroppen.
Allt kommer bara lösa sig.
Andas in genom näsan. Och sen så släpper hela spänningen. Och så tänker du på, vem vill jag vara den här veckan? Är det den personen? För när du öppnar ögonen lite sakta, alldeles strax, då är det den personen du kommer vara. Vill du vara en människa som möter folk lugnt, stillsamt, lyssnande, sympatiskt, hörande? Ja, då är det den personen som dyker upp när ögonen öppnas sakta. Och där öppnas ögonen lite försiktigt.
Problemet är att jag blev väldigt sömnig nu.
Och nu är du redo att ta dig an en missnöjd partner, skrikiga ungar, tider att passa, för att du är i zen. Kom igen, nu sträcker vi upp armarna allihopa och njuter av glädjeruset som kommer på grund av att du är människan du vill vara. John Hamm, våga blunda med morgonpasset.
Det är också en känsla av I don't give a fuck.
Nej, det är den du behöver ha också.
I don't give a fuck.
Alltså, du kan inte styra allting i livet. Så bry dig inte. Lämna över det. Ta
They
det som det kommer.
They can't get to you.
Turn the lights off. Kado, John, morgonpasset, P3. Ja, nu mår ni va?
Vi är P3. P3. Sveriges Radio.
Tror inte ni förstår att det där var rena folkhälsoinsatsen. Satt på tåget och bara kände stressen lämna. Bästa morgongrejen. Måndagsgrejen. Det här.
En sak i taget. Ingen sak i taget. Om man eder kunde buteljera och sälja i drickabackar. Tänk att ha blunda med morgonpasset på kylning ute på balkongen. Alltid redo.
Ingen sak i taget. Pure briljans. Återigen. För en halv minut glömde jag helt min trasiga bil. Här och nu blunda med morgonpasset ovärderligt.
Jag var precis på väg att få en panikångestattack. Jag kände hur den bubblade upp och att jag var nära att tappa kontrollen. Och sen plötsligt kör ni blunda med morgonpasset och panikångestattacken försvann. Tack, ni är underbara. Det är otroligt.
Jag säger, alltså jag tror så här, eftersom det ändå finns en väsentlig andel människor som lyssnar, och sen så kanske det finns en väsentlig andel av den väsentliga andelen, och i den väsentliga andelen av den väsentliga delen så finns det kanske en mindre väsentlig, men det behöver vi inte fokusera på, men de väsentliga andelarna, de tänker jag liksom en så väsentlig andel ändå, att när de går ut och kanske är nya människor och kan liksom ta sig an Sverige, så kan det ringa på vattnet, positiva ringar på vattnet. Jag förblundade innan. Kaffefiltret vek sig och istället för det nattsvarta guldet kom något ljusbrunt flytande i bringaren. Och jag fick göra om allt. Sippen av kaffe sen. Jag säger det. John Hamm är det den som har inspirerat till allt det här.
Ja. Vad är det du liksom är... För det här med ny människa försöker jag förstå.
Nej, men inte ny människa. Jag menar bara så att det är så lätt att hamna i någon slags vardagstunnelseende med... Du vet, att man känner en... Du vet, det finns ju ljud som man liksom inte noterar förrän det stängs av.
Ja.
Det är samma sak med... Det finns jag kan uppleva att det kan finnas en sån stresstension i magen. Eller du vet, nedanför... högt upp i magen någonstans, där är man bara så här, man är bara i vardagen på något sätt, och den uppmärksammar man inte, men sen så fort man ser John Hamm
så tänker man på den.
Ja.
När man ser det här klippet eller hör den här låten, då känner man så här, just det, den finns jag. Den behöver jag få bort. Ja. Och sen så får man bort den. Och helt plötsligt så blir man en mycket mer sympatisk person. Mm. Inte en helt ny människa. Det blir bara att det är du i ett avslappnat läge som är beredd att ta dig an vad livet har och liksom, vad livet slänger på dig.
Jag tänker att det där är en perfekt grej att göra. Alltså när man hamnar i en situation som är väldigt, väldigt stressig.
Mm.
Alltså tänk till exempel att du får punka, säger vi.
Ja.
På motorvägen.
Ja.
Och måste liksom köra in åt sidan och det är liksom, du måste ha varningsblinkers på, du kanske står lite illa till också.
Ja, ja.
Så folk är också sura,
ja,
att det tutas, mm-hmm, alltså när folk åker förbi.
Mm.
Det är ju en situation som får en att må väldigt dåligt.
Ja.
Och man känner att man måste jag måste lösa det här nu. Det är mycket. Det blir, ja, liksom så här, den situationen
där behöver
man, ja, bara så här, det här, mm, kommer förr eller senare vara löst.
Ja, 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 precis. Det här är bara nu.
Det är bara nu.
Ja.
Det gör ingenting.
Ja.
Så I don't give a fuck.
Nej, nej.
Jag kommer lösa det här.
Ja.
Jag kommer inte sitta här i resten av mitt liv. Min bil kommer inte stå här på Norra länken i, nej, resten av mitt liv. Förr eller senare så kommer jag vara hemma igen och bilen kommer vara hel och stå. Det här kommer lösa sig. Jag behöver inte gå upp i det här nu.
Nej, nej,
det kommer,
nej,
bara lösa sig.
Alltså ha den här låten tillgänglig i bakhuvudet.
Uh-huh. På en sån widget på skärmen, en direktlänk.
Ja, 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 precis. Mm. Nej, men det är verkligen till de stora ögonblicken och mest stressade, mm, liksom när huset brinner ner och du står där och liksom tittar bara på lågorna, ha den tillgänglig när det är liksom en punkteringssituation eller när det bara är så att du ska liksom vakna, du är missnöjd med din situation, du vill inte gå till jobbet, det är ungar och jävla jävla.
Mm.
Då är det den.
Otroligt stressad och missnöjd med jobbet och livet i allmänhet. Tack vare Sverige blundar lät jag bli och ta ut missnöjet på barna.
Ja, jättebra!
Jättebra!
Förstår du? Barnen måste tacka. Förstår ni vad ni hade varit med om annars? Uh-huh. En aggressiv småbarnspappa,
uh-huh,
som kommer ut och skriker och härjar. Och jag vet inte vad det kan resultera i, men mycket, mycket vidriga saker.
Vad heter låten då, skriver någon?
Lucky... Nej, den heter... Vad heter den?
Jag vet inte. Det är vår låt.
Den heter Turn the Lights Off, Kato och John.
P3, Sveriges Radio.
Ska jag berätta om ett socialt skruvstäd som jag tycker är svårt?
Mm.
Det är när man ska sova hos någon och sova på dens soffa.
Mm.
Typ, eller så här, jag sov hos mina föräldrar igår då,
mm,
för att jag var där. Och då är det så här, då säger mamma så här, jag ska hämta sängkläder till dig.
Mm.
Täcke och påslakan och kudde och underlakan. Och jag är så, jag behöver bara en kudde. Alltså, jag behöver inte bädda. Mm-hmm. Liksom.
Nej, nej.
För det finns massa filtar och kuddar i soffan. Alltså, så här, och jag har pyjamas, alltså, det spelar ingen roll. Och hon är så, jo men det är klart du ska ha...
Men det är mycket skönare att krypa ner då.
Jo, jag vet. Men grejen är att då vet inte jag om... Nu kan jag med mamma är det väl en annan sak. Men typ hos kompisar. Vill de att jag ska ha sängkläder?
Ja.
För att det är liksom,
yep,
fräschare för soffan.
Mm.
Eller är det en artighetserbjudande?
Mm.
För att om det är ett artighetserbjudande,
yeah,
så kan jag i vissa fall vara så här, nej, det behövs absolut inte.
Nej.
Alltså, du har ju, det här, jag sover ju bara med den här filten. Det går, yeah, jättebra. Men om det är för att skydda soffan, förstår du?
Ja.
Det där vet jag aldrig hur jag ska hantera.
Nej, men jag tror att det
för de kommer aldrig säga rakt ut, ja, det är för att jag inte vill att du ska ligga och äckligt svett sova ner min soffa.
Jag tror att det är majoritetsanledningen.
Tror du?
Ja.
Så man ska alltid tacka ja till sängkläder i soffa?
Jag tror det. Mm. Jag tror det. Om det inte är hemma hos en snubbe som bor själv, för jag tror inte han tänker så långt.
Nej, men han skulle inte heller erbjuda sängkläder.
Det är inte ett problem. Det blir inte ett problem.
Nej. För jag erbjud, om någon ska sova på min soffa så vill ju jag bädda till den för att jag vill att den ska ha det bra.
Nej, men sen så finns det ju de hundtricket-killarna. I filmen Hundtricket.
Mm. En film som refereras till märkligt ofta.
Men det är för att jag blir kallad för Robinson-Micke här.
Ja, just det, för att du satte på Bäst i test
en gång när barnen ville se pappa på TV. Ja.
Det är så kul. Okej, Robinson-Micke.
Ja, för att han har varit med i Robinson en gång för 2 år sedan och så sätter han på det varje gång han får hem en tjej. Mm. Bara, kolla här då.
Mm.
Och då finns det ju dem då. Då är det ju en person där som vägrar tillåta att de som kommer hem till honom har byxor på sig när de sätter sig i hans soffa. Så alla behöver dra ner byxorna till anklarna, mm, när de sätter sig i soffan.
Mm.
För att det är så här, du har suttit med dem här på tunnelbanan, ja, och varit överallt med, mm, dem. Victor Linnér är ju en sån. Han erbjuder ju morgonrock. Och då är det kanske så här, alltså han har på riktigt kanske 25 stycken. Ah. Som man kan säga, du vet så här, som att man är i klädbutik, välja en morgonrock.
Rafsa på en klädhängare.
Ja, precis. Ah. Och då är det först så där, för att du tycker att jag ska ha det mysigt. Ah. Okej, okay. Och sen så liksom märker man allt eftersom då. Det handlar mer om att han inte vill att någonting av dig ska dröja någonting av hans.
Det är väldigt rude alltså.
Det är rude, ja, det men vid första anblick så märker man inte av the rudeness.
Jag kan vara lite känslig med tunnelbanebyxor i sängen.
I sängen just, ja.
Jag gillar inte när den man har varit ihop med liksom går och lägger sig i sina dumma killjeans på sängen.
Nej, exakt.
Det är så, nej.
Nej.
Jeans av innan säng.
Ja, precis.
Så är det bara.
Ja, men så är det ju hemma också. Alltså så här att jag får inte sätta mig i sängen eller lägga mig i sängen med jeansen.
Nej.
Då
för du har ju suttit på äckliga ställen.
Jag vet. Men sen så är det liksom belamrat i soffan. Och så kan jag liksom inte slappna av någonstans. Så går jag in till sängen och så här, här får jag inte heller vara.
Nej.
Och så är det så att jag sätter mig liksom, på golvet och lutar mig mot sängen. Och jag bara, vad fan är det här? Det är jag som betalar det här. Varför får jag inte vara någonstans?
Byter du inte om när du kommer hem?
Jo, men du vet, ibland har man väl hamnat i den situationen.
Jag är uppvuxen med att man byter om när man kommer hem. Mamma Sus, hon hade under hela min uppväxt en tomteröd mjukis kjol med fickor på sidorna och dragskor längst ner som hon skrotade runt i hemma. Det var det man hade på sig hemma.
Branne är med på morgonstudion i SVT nu som sportkommentator.
Och nu om de osynliga spåren efter kåta stämningen på Steam.
Förlåt?
Expressen har varit i Västerås. Och det är de som har satt den här rubriken om kåt stämning, obs. Men de har då varit på spahotellet som satt Västerås på kartan med en sån här UV-lampa. Och du kan aldrig ana vad som hände sen. De har filmat när de lyser på en lampfot och det ser liksom ut som små stänk över hela lampan.
Vad är det UVC då?
Ja, den kan ju ge utslag på så här kroppsvätskor, alltså både sperma och blod och kiss och allt möjligt, men den här, de har en så här lekmannavariant, så den kan tydligen fluorescera på lite allt möjligt, till och med damm. Men de har i alla fall visat de här bilderna. Det var lite fläckar så här på både mattor och madrasser och så. Så har de gått med dem till en kriminaltekniker. Och vissa fläckar vill han inte uttala sig om eller spekulera kring. Men när de då visar en fläck på en fåtölj, då säger kriminalteknikern att man kan tänka sig att någon suttit där och fått utlösning. Och det kan man ju tänka sig.
Men är det här unikt för just det här hotellet? Det känns som att, vadå?
Känns.
Det äcklas väl på varenda hotell?
Ja, verkligen. Men det är ju ganska omtalat just Steam då. De har ju ett visst rykte och det är lite kul för ganska mycket i den här artikeln är upphängt på att hotellet även kallas för Sperm Hotel. Och det är alltså det här de refererar till då.
Steam Hotel vill man inte sätta sin fot på. Nej. Om man säger så.
Sperm Hotel. Ja, det har jag sagt.
Ja, du har gjort det igen, David.
Va?
Ja.
Va?
Alltså, årets influerare.
Det där är ju AI. När sa jag det?
Ja, det var för bara någon månad sedan, tror jag.
Alltså. Ja.
Men du har som myntat ett uttryck som har gett intryck och avtryck.
Vart då?
Ja, då hos Expressen. För de har tagit det här och sprungit med det.
Men då vet man att det kommer härifrån?
Ja, alltså, det står det i artikeln. Att så här, i Petres morgonpasset så kallas det för Sperm Hotel.
Där är man ju inte välkommen då.
Eventuellt inte så välkommen.
Nej, men de har faktiskt varit ute på stan i Västerås och frågat folk vad de tycker då om att det numera heter då i folkmun Sperm Hotel. Alltså, västeråsarna är måttligt roade av det här. Alltså, inte att de blir så här irriterade på att folk då kallar det för Sperm Hotel, utan mer att de tycker att det är ett 2+ joke. Att det bara är så här...
Ja, det är det.
Ja, okej, jag förstår vad du... För hon är så... jag förstår vad du anspelar på. Det får de väl säga då. Mm-hmm. Så att ingen av dem verkar liksom brinna.
Man hade väl själv reagerat liknande om någon bara så här, någon hetsig reporter kommer och bara... Vad tycker du om det här, va? Det. Man bara, ja, på väg till Timari. Jag har inte riktigt tid nu.
Aktuell affär.
Jag ska handla
aktuell butikskedja.
Jag ska handla block och pennor på Timari nu. Det är inte riktigt.
Timari.
Det känns väldigt Västerås by the way.
Att det skulle finnas kvar en sista Timari där.
Mm, verkligen. Adelsten. Ja. Nej, men... alltså, jag vet inte varför jag känner någon sorts liten klump av att jag tycker synd om ett hotell. Men jag är lite så...
För jag tror inte de är alltså,
nej,
unika
alltså, vad
här.
Har vi på att det är liksom just där? Förstår du vad jag menar? Alltså, har, jag de gått folk... med UV, har de gått med UV-lampa på liksom andra spa-hotells?
Nej.
Det känns lite utpekande på något sätt.
Ja, men ingen av de, just de här västeråsarna som de har pratat med verkar alltså så här brinna för Steam på det sättet. Men de är ändå överens om att liksom, det betyder mycket för stan. Mm. Alltså, jag vet inte om det säger något om Västerås självförtroende, för det står på deras egen turistsajt att eftersom E18 går rätt genom stan så är det lätt att åka förbi Västerås. Och Expressen har då också pratat med kommunstyrelsens ordförande som säger att anläggningen gett nya jobb och satt stan på kartan. Och det finns ju också många som vill sätta sin fot där. Även om en anonym Peter 49 som Expressen pratat med inte var nöjd med sin grabbhelg där eftersom alla, det var väldigt mycket grovhånglande par enligt honom, som tjejer som satt gränsla över sina killar och sådär. Men angående de här fläckarna på rummet så säger också vdn till Expressen att han känner sig trygg i deras städrutiner och att andra medel ju kan florisera. Och mer än så kan han inte kommentera.
Nej, känns inte som ett superstarkt case här.
Nej, men sitt inte och säg Sperm Hotel. Nej. I Riksradio då, och skapa sådana här...
Alltså sluta på något sätt ta det... Eller, ta inte vad jag säger vidare.
Nej,
på något
låt
sätt.
Låt det stanna bara, ja. I morgonpasset.
Tack Babs.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Hjalmar, 6 år, får ingen skolskjuts, måste gå längs E12-an. Lastbilar dundrar fram. Mammans ilska, det är farligt.
Ja, det är farligt. E12-an.
6-årige Hjalmar, jag läser på TV4-nyheterna. 6-årige Hjalmar måste gå längs E12 för att ta sig till skolan. Detta eftersom han nekas skolskjuts av kommunen. Eftersom familjen bor mindre än 2 kilometer från busshållplatsen så nekas deras 6-årige son Hjalmar skolskjuts av Storumans kommun. Han måste därför gå längs E12-an där bilarna kör i 90 kilometer i timmen. Han säger det är läskigt när det kommer lastbilar, känns det som jag kommer bli överkörd. Och bla 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 bla. Tidigare gick de i skogen för att undvika vägen, men nu har en privat aktör erbjudit sig att hämta Hjalmar gratis. Familjen har fått veta att kommunen att skolskjuts skulle kosta 250 000 kronor om året. Men det anser att det är irrelevant för diskussionen. Johanna, mamman då, säger så här: jag som jobbar inom vården vet att man inte säger nu kostar det 300 000 för att vi ska byta din höft. Ja. Så att Hjalmar får då liksom gå... Alltså, så finns det en bild då här på det här liksom enormt iskalla snölandskapet där såna här stora långtradare dundrar fram. Jaså. Och där måste då Hjalmar gå till skolan.
Mm-hmm. Ja, E12-an är det ju högt upp. Det är uppe i vid Ume.
Ja, och Storuman så, där, ja.
Precis, Storuman, Lycksele. Ja, den går igenom liksom, ja, Slussfors. Lite olika ställen
lite
där.
Olika ställen.
Ja, lite olika ställen.
Alltså det är bara det är många, en av mina bästa kompisar är uppvuxen liksom verkligen på The Vision. Mm. The Wish.
Okej.
Okay. The spenat.
Vad är det då?
Nej, men alltså just det här att så här, det är så intressant att han berättar liksom, det är som så här barnen på Frostmofjället när han berättar om sin uppväxt på 90-talet. Bara så här, jag fick ju gå 4 kilometer till en busshållplats där det kom en skolbuss varje morgon och hämtade, och missar man den då var det liksom kört.
Just det.
Då blev det ingen skola den dagen.
Nej.
Makes you think, ni på Vision. Vad ni kämpar.
Ja. Nej, men man ser ju då, man funderar ju alltid på så här, hur går det till att bo här på vissa ställen när man åker.
Ja. EPA.
Det är EPA, ja, precis.
Ja, det är det blir sen.
Det blir EPA, ja, och så är det skolskjuts och skolbuss och allting sånt där. Ja, nej, jag... enda referens, jag kommer ju aldrig i kontakt med folk som åkte... Jag kommer i kontakt med folk som åkte skolbuss första gången på gymnasiet.
Ja, och du tyckte ju att det var lite... Det var ett speciellt gäng. Du har lite landsbygdsfrakt där.
Ja, nej, men det var väl mer så här, jag bara, oj, var det mycket hiphoppare utanför stan. Alltså det var mycket hiphop och rastafaris,
ja,
som kom utom socknens ifrån, som kom liksom, och så jag sa ju sagt det förut liksom, att man såg alltid längst ner på jeansen att de var liksom utanför stan, eftersom de hade gått längs en lerig landsväg, och så var de liksom skitiga längst ner på jeansen för att de skulle gå till skolbussen. Det är väl den erfarenheten, och det bara kändes väldigt osoft. Mm. De hade varit uppe sedan 03:15 för att komma in till skolan liksom.
Nej, men det är alltså, det är inte klokt. Men ser när jag är på landet och så där, så ser man liksom barn som bor där. Och man bara så här, närmsta granne är som 8 kilometer bort. Och så är de där bara, leker med kottar.
Hänger där.
Hänger där.
Ja, och de har det bra, ja, de också.
Ja,
P3, Sveriges Radio.
Vischan här. Saknar skolbussen. Vi hade en enormt arg man som busschaufför som kunde stanna och slänga av barn mitt i ingenstans, som de förde mycket oväsen. Då var det bara att börja promenera alla mil hem och skämmas.
Oh, Gud.
Snälla, kan det stämma?
Du går av! Ja. Du kliver av!
Nu får du gå av, du kunde inte sköta dig.
Ser
du
en sån Lasse Kongo-figur framför mig?
Ja, alltså det är mer att man relaterar skolbussen till USA. Alltså det är typ närmare... det är närmare på något sätt, för jag har mer erfarenhet av att se det än att liksom träffa folk.
Forrest Gump typ.
Ja, att det finns liksom de coola killarna, och sen så är det liksom nördarna sitter på ett ställe och snygga tjejerna där, och så går man igenom, det kastas saker och det, ja, det är på det sättet. Jag vet, det är väl inte samma i Sverige antar jag.
Nej, alltså min väg till skolan var ju Drottninggatan.
Var det?
Ja. Jag har ju gått liksom Drottninggatan upp och ner under hela min uppväxt. Det var liksom min väg till skolan. Speciellt.
Alltså, för ångbåten stannade längst upp på Drottninggatan.
Alltså, vet du vad jag tror inte att du vet vad jag är uppvuxen. Jag tror att du på riktigt tror att jag bodde på en ö.
På Saltkråkan.
Jag bodde
med en stor
inte,
båt som heter Båtsman.
Jag bodde inte på en ö, David. Det var en sommarstuga.
Men vadå, bodde du högst upp på Drottninggatan och så var skolan längst ner på Drottninggatan? Eller?
Nej, jag bodde i söderförort. Men jag åkte ju in till stan och gick Drottninggatan upp för att komma till skolan. Jag åkte till T-centralen.
Och gick upp vid Plattan? Typ.
Ja, alltså jag var liksom 10 år och hade ett band runt halsen med nyckel. Och så åkte jag själv då med blottare.
Ja, just det. Det var du och ett gäng blottare.
Det var jag och så var det blottare då på pendeltåget.
Ja, just det.
Och sen gick jag då i morgonrusningen genom liksom T-centralen.
Just det.
Liksom slalom mellan pundare och bingolottsförsäljare.
Ja, mellan pungar tror jag skulle säga.
Nej, pundare.
Blottarpungar som hänger.
Och... blottare, pundare och bingolottsförsäljare.
Ja, just det.
Och sådana människor som ville frälsa andra som gick med skyltar och skrek att Jesus kommer snart och sånt. Ja.
Alltså,
det var min skolväg.
Vart är alla tombola-killar nu?
Vad betyder det?
Alla tombola-killar, vart är de?
Alltså som stod och vevade...
Ja, som stod utanför OBS, också ofta OBS. Eller hur?
BOV.
Ja, BOV och OBS.
Vad gjorde de med tombolan?
Så satte de vid en tombola och så kunde man för 2 kronor köpa en lott. Och sen så snurrade de ett par varv varje gång man liksom betalade de 2 kronor. Och sen så fick man öppna det som en lucka i den här tombolan. Mm. Och så fick man ta en sån liten, du vet, en lott, eller en sån liten ihoprullad. Ah. Och så fick man...
Med en liten perforerad flärp.
Ja, precis. Ah. Så fick man dra upp den här, så stod det väl ett nummer på den. Och så var det så här, är det här en vinst? Så bara, nej.
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 Tombola? Alltså,
ja, tombola-killar.
Det minns jag bara på typ midsommarfiranden och sånt, att man kunde vinna saker.
Ja, men, du hade sett de här tombola-killarna?
De här ringarna med lotter på.
Ja, det var ju sådana lotter som de hade dragit isär. Mm. Alltså, för när de var ringar med lotter, då fick man ju ta en och riva det av det. Men de hade redan rivit av det, lagt det i en tombola, så de snurrade. Och sen så heter det... Jag vet inte ens, vad fan köpte de en tombola?
Var köper man tombola?
Ja, finns det en tombola-butik någonstans?
Också lite väl satsigt. Att, låt säga att du har 1000 lotter. Du kan ju bara ha dem i en balja.
Ja,
och skaka
precis.
Dem lite grann.
Men det är själva...
Du måste ju inte ha en stor sån cementblandar-grej.
Det är känslan av tombola. Om jag köper lott så vill jag köpa det i tombola. Jag alltså bring back tombola i lottosammanhang.
Ja, vad köper man en tombola?
Jag vet inte. Alltså, fanns det liksom så här, finns det så... små byar runt om i Sverige som har liksom så här, det här, nu har ju alla flyttat härifrån och det är dött ut och butikerna stängt igen sen. Men vi hade ju så på 60-talet när tombolafabriken var igång. Då var det ju
då liksom, levde den här landsbygden.
Ja, då fanns det ju både skor och nyckel och det fanns allt möjligt.
Oj.
Jag skulle gärna vilja ha en tombola. Om det är någon som sitter på en.
Vår busschaufför blev så arg när man ställde sig för tidigt upp när man skulle gå av. För att markera så bromsade han så hårt. Så när min klasskompis skulle av så flög hon fram och slog huvudet vid biljettautomaten.
Och så man lärde sig på 90-talet.
P3, Sveriges Radio.
Du köpte en tombola på en auktion i Västervik för 500 kronor för några år sedan. Nu står den i förrådet. Varje gång jag ser den växer drömmen om att en gång ta fram den, fylla med lotter och snurra runt.
Ja, du har en köpare här.
Ja, det har du absolut.
I Studio 61.
Skulle nästan kunna dubbla det du köpte den för.
För att ha en tombola.
På tal om att dubbla priset, har du sett just nu världens dyraste Pokémon-kort sålt?
Slaknar, men vill veta.
Slaknar vill veta.
Slaknar vill veta.
Världsrekordet har sprängts. Historiens dyraste Pokémon-kort har just nu blivit mer än dubbelt så dyrt. Mm-hmm. För några år sedan, då, för 4 år sedan, så köpte han Logan Paul, Jake Pauls brorsa. Mm. Ett unikt Pokémon-kort. Detta för motsvarande 48 miljoner kronor i en affär. I en affär som dessutom av många har påpekat vara kontroversiell eller direkt ovärdig. Och nu då, det här på kortet har då förra månaden lagts upp på auktion. Och nu i morse så löpte tiden ut. Mm-hmm. 48 miljoner kronor för 4 år sedan. Mm. Tror du det kostar nu då?
Men du sa väl att det har dubblats, eller?
Jag tror du att det kostar
100 miljoner?
Mer.
150?
Nej, mindre. 118 miljoner kronor.
För ett jävla Pokémon-kort?
Pikachu.
Är det Pikachu?
Ja. Ja, då förstod du lite.
Ja, det var lite mer.
Efter nära 100 bud såldes kortet till slut för 13,3 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 118 miljoner kronor.
Varför i helvete då?
Detta innebär alltså att världens genom tiderna dyraste Pokémon-kort nu har sålts för mer än dubbelt så mycket som det såldes för vid förra tillfället då, för 4 år sedan.
Människan är intressant alltså.
118 miljoner kronor.
Men hur mår man när man har liksom fört över den summan? Förstår du? Mm. Man har fört över summan 118 miljoner och så exakt. Får gå in och höja gränsen lite.
Visst fan går man där och peta på skärmen efter den.
Då pillar man lite. Ja. Och sen bara står man där och håller i en liksom kartongbit med ett gult litet...
Vart har man den?
Ja.
Då skulle man ju ha en sån Fabio Joakim glas kupol ovanför.
Apropå det så läser jag här i Dagens Nyheter om var de som vinner OS-medaljer, var de förvarar dem. Strumplådor och hattar. Få personer får någonsin chansen att stå på en prispall och hålla i en olympisk medalj. Atleter spenderar otaliga träningstimmar i svett och tårar i jakten på de eftertraktade priserna. Man kan därför förvänta sig en förstklassig förvaring av klenoderna.
Icke.
Men i en artikel och sen så ser jag inte vad det är faktiskt, för det är borta, men skitsamma, berättar medaljören att så inte alltid är fallet. Slopestyle-åkaren Alex Hall är en av många som förvarar sin medalj på en minst sagt oansenlig plats, nämligen bland underställ och strumpor.
There you go.
Vissa går steget längre och förvarar medaljerna inuti strumporna. En princip som paraatleterna Oksana Masters och Jack Wallace har. Makarna Ashley Caldwell och Justin Schoenfeld tillhör de som har medaljerna placerade på nattduksbordet. Jag hopp.
Var skulle du ha haft in då?
Jag har ju en liten prishylla som är väldigt lätt att se hemma hos mig.
Just det, man snubblar centrerad, över den direkt i hallen.
Ja, centrerad i lägenheten står... Priser.
Jag tror du hade haft din OS-medalj så att den hängde i dörrposten när man kommer in. Så att när man öppnar ytterdörren så slår man i pannan i den.
Det är, som, det är det min ringklocka i OS-medaljen.
P3, Sveriges Radio.
Vad är det för låt som du har klippt ut det därifrån?
Det är någon låt med, vad heter hon? Taylor Swift.
Med Taylor Swift?
Ja. It's me, hi, I'm the problem.
Shut the fuck up! Aha, är det en remix?
Ja, det är en remix.
Jag fattar. Jaha. Vad har du i ditt privata lilla hål idag?
Nej, men alltså jag har typ brutit mot naturens egna lagar i helgen.
Slävat, jag... som på mål.
Gått på vatten. Lili.
Men typ. Alltså jag har köpt en pirra.
Utveckla.
Men det är en sån sak som man aldrig, man går igenom hela livet och inte har en pirra. För det kan man bara inte ha. Precis som ett släp, man kan inte ha det. Utan det är liksom någonting som man då och då behöver, men man kan aldrig någonsin äga det.
Vart har du din pirra?
I källaren.
Ja, i källaren, ja. Såklart.
Och vad är det du använder pirran till?
Ja, men det var, vi hade köpt nya vitvaror, alltså tvätt och tork, till vår privata tvättstuga som vi har i vår lägenhet, vilket är helt sinnessjukt. Och då så kan man ju få så här, leverans till sin tomtgräns, det vill säga port, eller så kan man få det uppburet. Och så tog vi så här, ja, det kostar 600 spänn. Jag bara så här, 600 spänn.
Vad kostar en pirra?
Ja, men först var jag så här, men 600 spänn, ja, men det kan ändå vara värt det. För de vet ju vad de gör, det går fort. Jag bara, men vi köper det.
Kan ändå vara värt det. Vad skulle du annars göra?
Ja, vad skulle jag annars göra? Nej. Exakt. Ska jag liksom backa upp dem själv? Nej, det kan jag inte göra. Jag har ingen pirra. Och så gick jag vidare och då visade det sig att de jävlarna, trots att det var ett paket, så tog de då betalt två gånger för uppbärning. För det var två maskiner.
Ja.
Så det blev 1200. Då var jag så här, nej.
Fast det var ett paket.
Alltså det var ju ett paket med tvätt och tork.
Och du menar liksom att det var
paketpris.
Ah.
Så jag tänkte ju, och så stod det så här, bära uppbärning 600 kronor. Då trodde jag att det var 600 kronor. Men det var ju dumt av mig. Det är klart att det var 1200 kronor de skulle ha. Ja, men då kände jag, där drar jag fan min gräns. Jag kollade upp, vad kostar en pirra?
Ja, jag är inne och kollar här nu. Det finns, det första som kommer upp är 1400, sen 599. Sen finns det lite mer mindre premium, 299. Men den ser inte ut att tåla några vitvaror direkt. 1 och 3.
Oj.
399.
Jag köpte mig för 399.
Ja, jag ser här.
Och den klarar 200 kilo. Så jag bara...
Nu blir det pirrtajt.
Ja, så jag bara, vi bara åkte ut till alltså, Nacka Forum och bara köpte
nu blir det, nu köper vi pirra.
Ja. Och för resten...
I pirrbutiken, eller?
Ja, de har en pirrbutik där. Mm. För resten av våra liv så kommer vi alltid att ha en pirra.
Och också jättebra att veta att du har en pirrabubs.
Ja.
För det är väldigt ofta man behöver. Låna en.
Ja, då vet ni vad ni kan låna.
Dragkrokstjejen.
Ja.
Jag är tyvärr dragkrokstjejen.
Mm. Hemskt.
Det är hemskt att vara dragkrokstjejen.
Ja, för du har dragkrok på din bil, va? Alltså så får man höra ofta. Du hade väl dragkrok på din bil, va?
Har du dragkrok? Visst har du dragkrok?
Du har det. Jag tror
det är som att man är allmän egendom bara för att man har dragkrok. Ja.
Man är som en sån vattenfontän i en park som alla får dricka.
Ja. Ja, det är alltid så. Men Linnea har ju dragkrok.
Okej. Varför pratar ni över mitt huvud? Ja.
Men det är ju lugnt, för Linnea har ju dragkrok. Så då är det ju, man bara såhär, jaha.
Vad betyder det? Att du ska få låna min absolut dyraste inköp någonsin. För att det är en dragkrok.
Jag har ju en dragkrok som går att fälla ut. Men jag vet inte hur man gör. Jag har aldrig använt den. Det är någon...
Den är infälld.
Ja, det är någon typ av grej man gör för att fälla ut den. Ingen aning om hur det funkar.
Okay.
Pappa vet säkert.
Pappa vet.
Ja.
Det är väldigt kul, så fort jag sätter mig i pappas bil säger jag såhär, åh, vad är det mysigt att åka veteranbil. Det är så kul med den lite gamla bilar.
Vad säger han då då?
Den blir lite vrång.
Vad säger han när han åker din bil? En 2026.
Jag tror faktiskt aldrig han har åkt min bil.
Nej, det skulle han inte göra.
I protest. I ren protest kommer han inte beträda mitt fordon.
Ja.
Det var mitt hår.
Du är en inspiration, Babs. Vet du, det är feminism.
Det är fan
new wave feminism. Alltså att alla kvinnor idag går och köper en pirra bara.
Ja.
Och bara löser det.
Jag känner mig som om David skulle köpa en osthyvel. Att det är, så här, det är ett omöjligt inköp. Mm. Plötsligt bara gör man det.
När gör man det? När köper folk pirra?
Ja.
Lite så.
Ja.
Mm. Men grattis då till din pirra. Ska den heta någonting?
Nej.
P3. Sveriges Radio.
Slutar aldrig komma ihåg att Kodjo aktivt valde att köpa en bil utan dragkrok på grund av Hanna Hellqvist.
Fullt förståeligt.
Fullt förståeligt.
För att annars hade det varit hennes bil.
Ja, nu slog det med. Nu har jag sagt i radio att jag har dragkrok. Så nu kanske hon har hört det. För den är ju infälld. Hon har säkert kollat.
Ja, ja.
Och bara så här, har hon dragkrok? Nej, hon har inte det på den.
Nej, för hur hade det låtit annars om du hade haft
dragkrok? Har du dragkrok? Ja. Vad ska du göra på tisdag?
Ja.
Det här går jättefort. Jag har beställt en soffgrupp som kommer till Märsta.
Oh, jag hatar den frågan. Vad ska du göra på tisdag?
Ja, jag behöver mer info.
För det de vill veta då, de hannorna, det är att de vill veta vad du ska göra så att de kan prioritera åt dig.
Mm.
vad du var så här, ja men vad bra, det, för det där behöver du inte göra och det där kan du göra sen. Mm. För då kan vi också göra, då kan jag få göra det här med din bil. Mm.
Vi åker ju på vändor ibland, jag och Hanna. Mm. Svinmysigt, eftersom vi båda är lite intresserade av second hand och inredning då. Mm. Men då är det alltid så att, att jag vet att så här, det kommer behöva fällas säten.
Ja.
Och hon hittar så två byråer.
Ja,
och jag, så, jag tror inte de går in. Hon bara, jo!
Ja.
Och sen vet ju jag att så här, och sen måste vi åka och hem till henne och lasta ur.
Mm. Och samtidigt och det är det
som,
värsta,
två, som två taxar springer som åttor mellan benen på en.
Mm.
Åh, gud!
Det är väl det värsta du vet?
Bära, ja.
Ja.
Ja, nej, det gör jag bara inte. Att tre stockholmare tillsammans kan skrapa ihop till en dragkrok och en pirra. Ni är verkligen ett gäng fixare, skriver någon.
Mm.
Ja, har du en pirra då?
Nej, jag har ingen pirra. Mm. Jag har aldrig... det har jag säkert behövt. Men,
har du släp då?
Nej, jag har ingen släp, men jag har ingen dragkrok.
Du har ingen dragkrok? Du är ingen dragkrokskille?
Nej, jag har ingen dragkrok. Eller jag har oftast haft dragkrok, men då har det bara råkat följa med bilen som jag har köpt. Mm. Men det har inte varit så att jag... Men jag hade gärna velat ha släp nu.
Mm. Det hade lägga ungarna i.
Ja, men någon sån gallersläp.
Mm.
Med gallerväggar.
Aj, aj, aj.
Och bara liksom lägga skit ifrån trädgården där. Mm. Kontinuerligt så. Mm. Och sen så köra iväg. Tippa i något dike någonstans.
Toppen. För du har fortfarande inte förstått vad en kompost är, hör jag.
Vad sa du?
Jag tycker det är så märkligt med människor som transporterar bort trädgårdsavfall.
Mm.
Som liksom... tar sig tid att lägga upp det på ett släp och åka iväg med det och lämpa det någon annanstans. Gör en kompost.
Men jag har för dåligt tålamod när det gäller kompost. Det tar för lång tid. Nu, naturens gång är för långsam.
Den är för långsam för dig, ja. Det är liksom nedbrytningen av materia.
Nej, det
går alldeles
för
långsamt.
Kommer morfar hade en kompost. Och det var så här, alltså, så lägger man, så här får man jättebra. Så längst ner här kommer det komma jord så att man kan använda. Jag bara, okej, okay. Så stod jag där och väntade. Bara,
vänta på jorden.
Ja. När blev det? Han bara, nej, men alltså, det är i nästa år.
Ja.
Om ett år. Okej, okay, när ska de här ganska tjocka buskkvistarna som jag har klippt av, när kommer det bli då? Ja, det är ju 2030 då, så kan jag använda det. Bra, då kan jag strö ut lite jord här sen. Vad skönt då.
Jag har ju ett system på landet som är att skittunnor blir ju jord. Alltså latrinkompost då. Men jag tycker det är så äckligt. Så att det enda som,
ditt bajs?
Ja, inte bara mitt.
Nej,
vänner
skönt.
Och familj.
Jättebra.
Vänner och familj också.
Ja, just det.
Men grejen är att jag tycker det är så
magsjuka Lars.
Ja då, jag tycker det är så jobbigt och äckligt att ta hand om, så jag bara köper en ny tunna när det är fullt.
Mm-hmm.
Så nu står det liksom 8 tunnor bara.
Ja, men lägg av.
Bakom ladan. Jag tror att de bara ska få stå där för all framtid.
Ja, men vad?
Jag köper en ny låda eller en ny speciell tunna för 299 kronor så fort den är full och bara så.
Men hur länge har det stått där då?
Den äldsta är väl 5-6 år.
Det kan vi ju skänka till Ukraina som någon sån ny bomb.
Nej, men det blir ju jord, Dispucko.
Ja.
Fast det är äckligt ändå.
Ja, det är lite äckligt.
Och jag orkar inte hålla på med det.
Nej, du kan låna Babs pirra.
Ska sälja. 6 tunnor skit. 200 kronor.
Vikblad bajs.
Swish accepteras.
P3. Sveriges Radio.
Druid Core äter chokladboll till frukost och orkar inte vänta på en kompost 40+.
Ja, så är det. Så är jag.
So sue me.
Men vet du vad jag också är? Jag skulle vilja ta tag i en grej. Och jag vet inte om det är möjligt överhuvudtaget. Men vill ju... Jag har liksom så här, många gånger så har jag tänkt så här, ja, men varför är mitt drömjobb att jobba på Postkodmiljonären och vara den här som går runt med olika checkar och knackar på dörrar?
Det är ditt drömjobb. Jag trodde du var en liten tapasrestaurang på Costa del Sol.
Man kan väl göra båda.
Ja, ja, absolut.
Man kan ha öppet måndag till torsdag, sen fredag till lördag och göra en annan
grej. Sen skulle
du
ha din snitt drive-thru.
Det finns lite olika grejer jag vill göra. Olika grejer. Men alltså bara gå runt och sprida glädje, ge bort liksom till... Men det som liksom skär sig lite grann, det är för att inte alltid är till välbehövande.
Mm.
För när man tittar på sociala medier så finns det ju sådana konton där det är så att de går fram till folk som... Alltså de har gjort någon sån GoFundMe-grej, fått in hur mycket pengar som helst. Och sen så går de till en person som aldrig haft någonting i hela, någons liv i deras hela släkt typ. Och så bara så här har du... du är liksom ekonomiskt oberoende för 9 generationer framöver. Och de liksom jag liksom inte greppar.
Vad är det här för innehåll? Alltså vadå? Aha, att folk, det är ett sånt, vad heter det? Så här wholesome innehåll.
Ja, precis. Innehåll, typ. Ja, precis. Okay. Jag följer en massa sådana konton. Mm. Och jag får inte nog. Jag vill bara att jag vill göra den grejen. Mm. Vad kul det hade varit att bara gå fram till någon och bara så här, ah, shit, hej. Alltså då spelar dumma ifrån början och bara, hej. Ja, ah, okej. Okay. Ah, du är småbarnsmamma. Okej, okay. Ingen bil, 9 barn. Jag fattar, jag fattar.
Working four jobs.
Ja, jag förstår. Ah. Men du, innan jag går här då. Här är en bil till dig med en stor rosett på. Kolla bakluckan, $1 miljon. Du vet så.
Otroligt.
Ja, och sen så bara hela deras liv vänds upp och ner. Deras barn kan liksom skickas till Harvard College och allting sånt där. Bara, någonting behöver inte vara på den nivån, men bara så här, gå in och hjälpa, så kan ju folk nominera folk som de vill att man ska gå och möta och hjälpa. Så här, det här är en småbarnsmamma, har haft det tufft, skilt sig, ensam vårdnad om barnen, bor i hyresrätt, svårt att betala hyran. Så går man dit och liksom bara så vänder upp och ner på den personens liv. Mm. Det vill man ju göra.
Sitter du och lyssnar nu och är rekryterare till den typen av jobb?
Jag har varit inne på Arbetsförmedlingens hemsida. Det finns liksom inga sådana ute nu, tyvärr.
Nej. P3, Sveriges Radio.
Häromveckan lyfte Linnea ett helt nytt komplex. Det visar sig nämligen att hon tyvärr har Sveriges kortaste ögon. Och tydligen finns det en kvinna i svensk offentlighet som har Sveriges längsta ögon, och nu är ögonen här. Det är någon som skriver, är det Linda Woodruff? Skriver en trogen lyssnare. Ja, det är ju såklart ingen mindre än Sarah Dawn Finer!
Sveriges största röst och Sveriges längsta ögon. I en och samma kvinna.
Inte Sveriges längsta kropp eller allt, så mycket kan vi...
Man kan inte få allt.
Nej, det är den roligaste liksom beskrivningen av mig, tror jag, som jag har hört.
Långa ögon?
Ja.
Men det här började ju med att när man sitter i tv-smink, ja, och ska få lösögonfransar, ja, så har jag upptäckt att mina måste de klippa så jävligt, ja, för att de ska passa. Ja. Och de klipper och så säger jag, du måste nog klippa lite till, och så säger de, nej. Och så, jo, jag måste nog klippa en frans till. Jag måste nog klippa en till. Till slut är det liksom bara en liten dutt kvar. Ja. Och då har jag helt plötsligt börjat känna, vad korta ögon jag har.
Ja, uppenbarligen.
Och så alltså i bredd, för att förklara, ibland så finns det ju lösögonfransar som är separata.
Ja, precis,
det här kanske är ju något du borde börja med.
Det får bli så, tror jag. Men då så sa i alla fall en sminkös. Hon sa så här, men du ska inte ha komplex. Det finns bara en kvinna i svensk offentlighet.
Där man inte behöver klippa.
Där du inte behöver klippa en
utan
enda frans.
Skarvar.
Du får nästan använda två, ja. Alltså det finns bara, jag har bara varit med om en enda kvinna i svensk offentlighet där du inte behöver klippa någon frans. Och det är Sarah Dawn Finer.
Sarah Dawn Finer.
Och då tänkte
Sveriges
jag,
längsta ögon.
Fan vad långa ögon hon har. Vad avundsjuk jag
är
på det.
Ja, det är väldigt gulligt. Jag ska ärlighetens namn säga att jag började faktiskt... det här är helt ointressant för lyssnare. Men det har även klipps lösögonfransar ibland.
Va?
På mig, ja. Men det handlar mer om liksom irritation och sådär ibland när man har långa föreställningar. Förra året till exempel gjorde jag We Will Rock You där jag spelade någon galen killer queen. Hade så sjukt mycket smink och väldigt, väldigt mycket. Du vet, lång föreställning och man svettas mycket. Och då kan det irritera och man kan börja liksom få tårar typ om det skaver. Men jag brukar inte beskrivas med långa med långa ögon, men däremot så har jag jag skulle säga att mina ögon, det här är återigen,
men jag älskar det här, det är så intressant.
Men ja, men det är typ det enda som det är det enda jag har. Alltså det är det enda jag tycker om på mig själv. Nej, men mina ögon är liksom min feature. Med det sagt, jag sminkar mig aldrig privat. Alltså bara för att förklara hur lite jag sminkar mig på min sons förra förskola, då hade jag gjort något jobb, någon plåtning eller någon tv-inspelning eller någonting, och kom och hämtade efter, jag hade lämnat på morgonen i mitt vanliga, ja, kakafoni av mänsklighet och småbarnskaos, och sen kom jag och hämtade och liksom såg ut som att någon hade ansträngt sig mycket för att fixa till den här människan, vilket folk verkligen måste göra med mig, och då är det en jätteljuvlig verbal ung flicka, gissningsvis 4 år, då, som sa, vem är du? Är du Benjis andra mamma? Och då sa jag, nej. Har han två mammor? Nej, han har bara en mamma. Men Du är ju fin.
Tack.
Tack, och gulligt. Nej, han har en mamma som ibland får hjälp och en mamma som ibland inte alls får hjälp. Och det tycker jag är väldigt signifikativt i hur annorlunda man såklart ser ut för alla.
Mm. Men jag tänker att många tänker på dig i full glam. Alltså, för det är så man ser dig på tv typ.
Ja. Det är det väl. Ja, det är ju en av de ljuvliga sakerna med att typ göra radio i ett år som jag gjorde och podd och sånt där. Att man inte behöver se ut så där. Men det har också varit ganska skönt i de senaste 10-15 åren typ att inte ha smink privat, för att det är bara mycket mycket bättre för mig och för huden och för mina barn att folk inte ser vem jag är.
Du kan gå runt anonymt på stan också. Folk känner inte igen dig.
Det är en jätteskillnad om jag ser ut som jag gör nu, och jag sminkade mig för övrigt bara för att jag skulle hit och bevisa den här teorin. Det jag ska komma till är att långa ögon har jag aldrig beskrivit som, men jag brukar säga att jag har lite ögonlock som dasslock. Det är mycket. Det finns mycket plats.
Det finns mycket att jobba med.
Att sminka. Mm. När jag var tonåring så var det så här, kommer ni ihåg Justify My Love med Madonna? Mm. Den videon, det var lite mitt ideal. Alltså den mängd stora, så här, kattiga ögon. Ja, sen växte jag upp och slutade sminka mig så mycket.
Men det är dyrt att få köra roller och grejer.
Nej, men det är asskönt, för då behöver man inte vara specifik alls. Man behöver inte hålla på och pilla med smink. Man kan liksom lite mer bara måla i en taxi som jag gjorde i morse. Okay.
Men när jag tittar på er så är det verkligen sådär. När man tittar på er så är det liksom såhär, ja Linnea, hur ser du ens?
Jag vet inte.
Ser du
jag
någonting?
Tycker du har jättefina ögon.
Så kort. Ja,
det är inte alls. Jag skulle aldrig reflektera på det.
P3. Sveriges Radio.
Sarah Divanfiner är det någon som skriver här i reket. För du har ju en av Sveriges absolut största röster. Det håller du väl med om?
Det vet jag inte, men tack. Om det är positivt.
Du tycker också det. Så du har ju ändå förtjänat någon slags diva-status. Har du några diva-tendenser? Finns det någonting sånt som du kan komma på dig själv så här, oj, det där kanske var lite...
Eller
som folk uppfattar som diva?
Nej, jag skulle nog snarare säga att det är en väldigt projicerad bild av den här versionen som många har sett kanske på tv i programledarroller med stora glitterklänningar och massa hår och så. Jag har mer sån här kreativt specifika önskemål som oftast involverar typ hur jag vill att musik ska låta, och jag tror att det enda riktigt nördigt diviga som jag hade, jag gjorde en julkonsert som sändes på SVT på julafton, och då folierade jag min mikrofon, alltså jag gjorde den guld med typ folierat papper. Jag gjorde inte det, men en ljudtekniker
gjorde
det. You had
it done.
Ja, och det är väl liksom... Ja, men det är ju det man har sett, fast bara för att förtydliga. Alltså, de som är riktiga diver, de har ju typ strass eller så här, Swarovski eller något sånt där på sina mikrofoner. Men jag tyckte att det vore väldigt fint.
Det är lite aluminiumfolie bara.
Exakt, om det matchade. Och det målades också, mikrofonstativet målades också i guld. Samtidigt som när jag tog på det, särskilt om jag spelade gitarr och pillade på det mycket, då försvann ju den där färgen. Så det är lite som en diva...
Från TV?
Ja, exakt. Det är nog så jag skulle beskriva det som.
Divan från TV?
Alltså långklänningar på TV, fast under har man typ långkalsonger och 14 spanks. Liksom. Alltså, jag är väldigt icke-divig på riktigt.
Men det känns som att en sak som... Jag vet inte om jag vill tillskriva det divighet egentligen, men det är ändå intressant att prata om. Det känns som att du är väldigt kinkig med så här mikrofonljud, medhörning. Ja. Alltså att du kan så soundchecka en sångmonitor i en timme typ.
Nej. Och inte att du lackar ur och du inte får som du vill, men du kan få en jäkla ton.
Alltså så här, innan jag hade stora röstproblem så var det mycket lättare. Sen fick jag polyposämmanden och var sjukskriven, och min röst blev otroligt skör i alla sammanhang. I till exempel ett sånt sammanhang som att om jag inte hör mig själv tillräckligt bra så sjunger jag lite för starkt, och då sliter jag för mycket. Så efter det, för att jag var sjukskriven länge, för att jag behövde ställa in nästan ett helt år, så har jag varit mycket nojigare med att jag faktiskt inte ska förstöra min röst. Men jag skulle snarare säga att jag har typ haft samma ljudtekniker istället i 15 år. Och det är ett enkelt sätt att hjälpa till. Och mitt förra liv, där jag var gift, så råkade jag också vara gift med en monitor tekniker, alltså den personen som har lärt mig vad jag ska be om i mitt eget monitorljud. Och då skulle jag nog säga att man blev lite petigare, för man vet hur det kan låta och hur det bör låta, för att framförallt rädda min hals egentligen.
Ljudtekniker har ju en tendens ibland att inte bry sig så jättemycket om sång. Eller det är en fördom jag har om att så här, när man spelar med band...
Man orkar nog vara inte med sångare, tror jag.
Nej, men liksom att så här, man testar en baskagge i fyra år ja. Och sen testar man en bas i fyra år och så testar man det i fyra år och sen så sången är bara lite så.
Ja, eller åtminstone lite så här, det här borde väl funka, du hör väl typ. Ja. Och så är det ju mångt och mycket... Såklart, men det handlar ju också om, alltså jag har ju långa konserter, 2 timmar långa konserter, jag måste orka liksom.
För långt alltså.
P3, Sveriges Radio.
En av huvudskådisarna i Bert den sista oskulden sitter med oss
iconic.
Denna morgon. Jag såg den för inte allt för länge sedan.
Nej, är
det är ju Sarah Dawn Finer som ska ligga med Bert.
Ja, fast med en annan kille.
Ja, ni hade ett inbokat möte.
Ja, vi hade ett inbokat ligg, ja.
Jag är ju liksom doktor emeritus i Bert. Ja. Så att alla är ju alltid först Bert-skådisen för mig.
Ja.
Så att liksom, du är ju liksom Bert Sarah Dawn Finer. Ja. Liksom Jerka Johansson är Bert Sarah Dawn Ben. Ja. Eller Benny Aronsson. Alltså, du vet. Ja. Så att jag är liksom alltid så, det är först upp. För mig, om man var någon hamnvart blir Bert.
Alltså jag undrade då, jag bara så här, efter alltså Bert den sista oskulden, när den kom ut, det var ju liksom en annan tid.
Uh-huh.
Det fanns ju inte medie och liksom avverka på samma sätt då. Utan det måste ha varit enormt när den kom ut, för dig och ditt kändiskap.
Nej, det var det inte. Men däremot så skulle jag säga att jag har förvånats. Alltså jag började jobba när jag var 6 år som barnskådis.
Det är tidigt.
Och nu fyller jag 40. Sex. Så jag har jobbat med det här i alla olika former i 40 år.
Ja.
Och av allt som jag har gjort så skulle jag säga att det har förvånat mig oerhört mycket hur många människor som har fortsatt att, precis som du kommentera, att jag var med i den när jag var tonåring. Vi gjorde ju först en tv-serie, Berts lagbok, och sen den här långfilmen.
Visst är det du som hånglar inne på en toa på Berts fest och blir utslängd?
Oj, det minns inte jag, men det är det säkert. Det är det säkert. Ja. Alltså, jag visade ett klipp för mina ungar häromdagen. Johan Reborgs Sparris och bollar, när han var vår musiklärare. Och min dotter var så här, va? Det är du, mamma! för att, ja, det är så sällan de får se när man var den åldern.
Men jag tänker liksom, under den perioden, du är liksom, folk känner igen dig.
Ja, men vi blev liksom inte kändisar, men däremot så var det ju ett helt annat liv. Jag gick i 5:an när vi spelade in serien.
Mm-hmm.
Och 2 dagar i veckan nästan så var vi på det som kallades för A1, som var SVT Dramas lokaler liksom. Och vi hade en egen lärare och vi var ju som sagt ett helt gäng av unga skådespelare som man nu har sprungit på under åren, och många har ju fortsatt liksom, vissa inte alls, som Martin som spelade Bert, som inte valde den banan överhuvudtaget, och David Boati som är liksom nyhetsuppläsare och sådär. Exakt, men det var en jättehäftig tid, och de vi fick liksom jobba med, så här, Johan Ulveson och Magnus Härenstam och Thomas Alfredsson som regisserade, så här, man fattade ju inte då hur grymma och stora de var. Det har man ju förstått i efterhand, vilken ynnest det var. Liksom.
Jag tänker, du måste ju ha kommit till en slags hemmafest tonårstid. Där du ändå var någon när du dök upp, förstår du?
Ja, inte
jag. Det är hon från alltså, där och där.
Nej, men du vet, jag gick i musikskola och det var jättemånga av oss där.
Jag tror att hon
där.
Har gått Carl von Linné Anders Ygeman till exempel.
Nej, men alltså jag gick på Adolf Fredrik och det var jättemånga på Adolf Fredrik som gjorde en massa andra jobb.
Såklart.
Och sjöng på tv och liksom, jag tror att det var mer typ så här, ja, men när jag sjöng i sammanhang på tv som det märktes. Men absolut, men jag tror att det också handlade om att jag umgicks mycket med andra barn som också jobbade.
Ja, men det var ju det som var problemet, att du höll dig i den lilla bubblan. Om du hade letat dig utanför den hade ju du varit en liksom...
Ja, men då hade jag blivit ännu mer mobbad, tror jag. För att det var ju snarare...
Så kan det också ha varit,
jag växte upp i Sverige på 90-talet, där det inte var positivt att jag var på tv.
Nähe.
Det var mer en känsla av, nu är du tillbaka, du ska inte tro att... Det var mer det när jag kom tillbaka till skolan. Det var inte så att folk var så här, åh coolt, vi såg dig på bio.
Nej.
Inte en chans.
Nej.
Utan det var mer så här, aha, och vi bryr oss inte typ att du, alltså så att jag tror att man mörkade mer det när man kom tillbaka till skolan för att inte få skit typ.
Känner du igen det, Linnea?
Nej, jag höll inte på med någonting sånt där.
Höll du på att mobba folk som hade varit med i olika sammanhang?
Nej, jag var nog bara mörkt avundsjuk. Mm. Men jag tror att Sarah gick samtidigt som jag.
På AF? Mm. Hur gammal är du?
Häng kvar så pratar vi mer om det efter nyheterna.
P3, Sveriges Radio.
Folk är glada att du är här, Sarah.
Mm. Vad kul!
Såg Sarah på Hamburger Börs julshow 2021. Hon är sånt la proffs.
Åh, vad snällt.
Riktig legend. Sarah framstår som akademiskt intelligent, skriver någon.
Punkt. Bara.
Fint. Fint. Framstår som, det är också
framstår
bra.
Som. Ja.
Jag har inte ens gått klart gymnasiet.
Nej, men du framstår.
Ja, jag älskar det. Tack snälla, vilken yberpepp det där var. Vad roligt.
Är du en OS-tjej? Nej, vi är inga OS-tjejer.
Nej, jag är inte så. Sport är väl inte min.
Har du inte kollat någonting? Vet du någonting?
Vet du, nej.
Vad som har hänt?
Nej, jag har inte kollat någonting.
Om jag säger curling-tjafs?
Nej.
Om jag säger Ebbe Andersson ramling?
Nej. Jag har knappt kollat linjär tv eller något på, nej.
Vad kollar du på det? 90 Days Fiancé.
Jag tittar på, nej, ingen reality. Nähe. Men jag tittar mycket på poddar på YouTube.
Tittar på poddar?
Ja, alltså jag har dem på men typ så här Armchair Expert som jag älskar och Good Hang med Amy Poehler och Trevor Noahs podd och sånt där. De tittas på eller lyssnas på, men tittas på är väldigt praktiskt när man står och lagar mat eller gör någonting annat. Annars sitter jag mycket på barn-tv.
Ja, det är barnkanalen.
Mina kids. Och sen liksom när jag inte sover, som jag inte har gjort typ 7 år, så är det snarare typ jag bingar i tv-serier liksom.
Blir du inte galen på vad barnen kollar på YouTube om de får välja själva?
De får inte titta på YouTube själva.
Nej, för man blir galen.
Nej, men de får inte det. Det går inte. Det blir bara bananas. Men däremot så har det funnits många grejer på YouTube. Alltså mina ungar pratar engelska eller liksom tittar på engelsk tv. Och mycket som inte har funnits i Sverige som jag tyckte har varit väldigt bra, typ Sesame Street, som äntligen har kommit till Netflix. Mm. Det har vi tittat på YouTube för att det fanns inte här. Men nej, de får inte titta fritt. Men det finns också sjukt mycket bra barn-tv som är det jag snarare försöker styra, typ så här Bluey och sånt och
SVT. Bra introlåt också.
Nej, men alltså det finns jättemycket bra. Jaha. Men nej, det är ju som får de välja själva, så är det ju så här speed. Det är alltså, bara speed.
Men du som håller på med musik, när du vissa de här barnprogrammen, visst är det bra intromusik? Alltså som man bara pyjamas hjälte det, pyjamas hjälte det, pyjamas hjälte.
Hits direkt ju.
Ja, det är hits direkt.
Och samtidigt är det så att alltså svenska barnprogram, långt innan ens jag var född, på 70-talet och 80-talet, men alltså det var så sjukt bra musik på barnprogram. Alltså Georg Riedel-tiden och även
en kille som heter
exakt,
Kalle.
Briljant, och så här Djurens brevlåda och sånt. Så att vi lyssnar ganska mycket på liksom musik från då. Och
men
kollar
även Bumbibjörnen senare och sånt där.
Åh, älskade det.
P3, Sveriges Radio.
Kolla vad jag hittar.
Snälla och rara, helt underbara, och deras saga berättas.
Titta, du kan texten ju.
Deras sånger som för många gånger djupt in i skogen, där lever de än. Hip hurra.
Kan vi inte bara göra en petition att Linnea Wikblad ska sjunga mycket mer? För
snälla,
du sjunger så fruktansvärt bra.
Nedtryckt
du
i denna studio.
Du sjunger så sjukt bra, och jag vill att du ska göra det mer och på riktigt.
Men vet du vad man kan göra då, Sarah Dawn Finer? Nu sitter vi med två AF-tjejer i studion. Och vet du vad jag har tagit fram? Karaoke-versionen av Hipp hurra, han kommer Bumbibjörnarna.
Men jag kan inte texten på svenska.
Nej, men jag har tagit fram karaoke här, så det finns en skärm här. Jag skickar till Linnea.
Vi måste ha texten då. Bara.
Ja, nej, texten är med där.
Jo, men om jag spelar upp den så blir det ju i osynk.
Ja, men du får ju säga till när du trycker på play.
Googla på texten,
Ja. Det här kommer bli bra. Två stycken Adolf Fredrik.
Nu väljer du ändå en låt som jag inte riktigt kan. Nej,
men det här kommer gå jättebra. Ja. Den här låten som alla människor gillar,
men kan,
älskar,
kan
aldrig spelas.
Kan vi bara
spelas enas
om att Linnea måste göra mer musik?
Ja, hon kommer göra mer musik nu, men du behöver vara här och dra
igång
henne.
Jag vill skriva en låt till dig, Linnea. Med dig. Den kan heta My Small Eyes.
look
through
my
short eyes.
The world through,
the world
short,
through
eyes.
Short eyes. Du hör ju. And I see you through my short eyes. Det är värsta hitten alltså.
My short eyes. En duett med Sarah.
You look so long through my short eyes.
Vi får se till när ni är redo.
Nej, vi är redo, absolut. Jag går helt på dig här.
Är du eller?
Och rara,
helt underbara. Och denna saga berättas igen. Hörs deras sånger som för många gånger. Djupt in i skogen där lever de än. Hipp hurra, för här kommer Bumbibjörnarna. Studsar fram igenom sagorna. Och vi får följa med.
Det är en liten sån brygga eller vad kan det.
Nu kommer det värst till.
Magiska krafter. Och vi ska vara stark om man dricker av den. Ondskan och tarmade klara små björnar.
Och godhet är jättehögt.
Men hipp hurra, för här kommer Bumbibjörnarna. Sömmer nu ögonen. Och vi får följa med. Och vi får följa med.
Wow. Sarah Dawn Finer i en duett med Linnea Wikblad. Ja, det var alltså Bumbibjörnarna som vi fick höra.
Fasansfull tonart.
Fruktansvärt tonart. Och också härligt så här, kom gärna och sjung på morgonen. Sjung en låt.
Vet du, vi förstår att det här var inte någonting du var beredd på. Så vi tackar och bugar och bockar och allting. Och niger till och med.
Men vad är det som händer? Jag är så kort så jag kan inte ens sitta på den här stolen.
Nej, det är faktiskt kortare än vad man tror. Men väldigt långa ögon.
Ja, väldigt långa ögon.
Folk börjar skicka in som request. Luftens hjältar, spela Luftens hjältar.
Ja, men jag är återigen, jag är inte så bra på de svenska. Jag tittade inte på de svenska texterna.
You did great, honey.
I watched the Care Bears. När jag ledde Så ska det låta, då gjorde Chris Clefford den här låten. Och det var ungefär samma chock. Att så här, varför kan han alla rader på den här
alla
låten? Och
det.
Gjorde den lite för snyggt också, Hanna Ellenberg. Så att man bara, men wow.
Och wailade på olika ställen.
Inte som jag gjorde nu.
Hallå, Musikhjälpen 2026 ringde och sa att Linnea ska sjunga Behind Short Eyes, skriven av Sarah Dawn Finer, iför otroliga lösögonfransar.
Det blir på 3 miljoner, men
behind
absolut.
Behind Short Eyes. Jo, men jag...
Det måste vi gå och skriva något på det.
Själv, ja, absolut.
Det här gör vi. Det här
verkligen.
Det är gåshud med Linnea och Sarah is duett. Gåshud. Ni, det är klart att ni som proffs liksom ser, liksom så här, well. Det här hade man kunnat göra bättre och det här. Men lyssnarna, de står uppe i brygga, kan jag säga.
Men hur mår rösten, Sarah? För du låter ju...
Nej, men vi ska inte ens prata om hur trött jag är nu. Men, nej, men annars mår den bra.
Jag menar alltså, för du var ju jättehes och sjukskriven och mådde piss i rösten.
Länge sedan.
Och nu låter du ju jätte...
Ja, men nu har jag ju giggat i flera år.
Jag menar det.
Ja, men jag hittar ju ett annat sätt att skriva och sjunga idag, såklart. Och sänker vissa låtar lite. Som jag har inte, tror jag, sjungit Moving On i originaltonart sedan... var 17 år sedan jag skrev den.
Hur många tonsteg har du sänkt den?
En liten ters.
En ters?
En liten ters.
Ja, jäklar, det är mycket.
Ja, men den var också jättehög. Och också om du ska göra låtarna 1000 gånger och göra dem live. Jag sjunger ju alltid live, liksom. Har inga tracks eller någonting. Plus att den är lättare för mig att spela på gitarr om jag väljer en annan tonart. Så det gör jag. Och det är nog högt faktiskt.
Vi stänger vi inte dörren för låten Short Eyes?
Nej, aldrig. Nej.
Nej, det gör vi inte.
Nej. Men alltså,
en powerballad duett med mig och Sarah om korta ögon.
Jag är inte löjlig här. Jag tycker verkligen att du är fantastisk när du sjunger, så att jag hoppas att du gör det på riktigt. Och jag skulle mer än gärna både sjunga med dig och skriva med dig.
Men tänk dig om det, att det är en sån där låt där du kommer in, det är en duett då där du, Linnea, du är avundsjuk då på
lite som I Know Him So Well, fast med, eller The Boy Is Mine, fast The Eyes Are Mine.
The Eyes Are Mine,
You Need To Give It Up. Bra låt.
Och jag tror men det är det, att du är avundsjuk. Och du försöker lyfta fram det, liksom, det dåliga med att ha ett långa ögon.
I see your lashes.
Ja, du ser alltid det. Du ser när din pojke är otrogen. Du ser liksom all skit i hörnen.
Och du ser ingenting.
Nej, och du är bara avundsjuk på att det ser så bra ut.
Och, och så kommer vi fram till i slutet att så här, både korta och långa ögon får finnas.
Ja, verkligen. Så fint.
Så fint, blev rörd.
Ja, verkligen.
Åh gud, Bumbibjörnarna med 2 klassiskt skolade sångerskor gjorde min dag här på forskningsinstitutet. Alltså... Rumskamrater tittar konstigt på mig nu när jag fnissar högt. Puss, skriver Sus. Vi tackar Sarah Dawn Finer för att hon kom till morgonpasset denna måndag
morgon.
Tack
för att jag fick komma hit.
Det är vi som tackar.
P3, Sveriges Radio.
Det var länge sedan jag var taggad på en idé som den här.
Short Eyes-balladen.
Ja, Short Eyes-balladen måste göras. Alltså, och ni gör den så proffsigt. Och också att vi spelar in en musikvideo och Sarah Dawn Finer liksom skriver texten till den.
Alltså Sveriges främsta inom powerballad.
Ja.
Att få göra en powerballad om korta ögon. Mm. Med Sveriges längsta ögon.
Ja.
Längtar.
Och sen så är det ju roligt om också någon gör en cameo. Typ Peter Jöback.
Verkligen.
Jag kommer in och liksom så tar ton i slutet på något sätt.
Vi samlar alla Sveriges powerballadsångare. Ja. Alltså så, Peter Jöback.
Alltså det blir som We Are The World-situation.
Ja, att vi står som, man står och delar mick och håller i en hörlur och bara short eyes.
Carola kommer in och wailar på
slutet. Svimmar.
P3, Sveriges Radio.